Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Sammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Ja, jag tycker att Småsparguiden har skrivit en fantastisk bok som ger en bra överblick, en bra introduktion till ekonomi och sparande som absolut kommer hamna på min topplista. Och den är fullt av liksom matematiskt och rationellt korrekta svar. Men där är andra saker som jag kanske tycker är minst lika viktiga som man också kanske hade behövt kasta lite ljus på.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 177. Och temat för idag är så här, mer pengar för pengarna. Och det är en diskussion och en recension på den här boken.
Som heter Mer pengar för pengarna.
Ja.
Som, av tre författare.
Ja, precis. Mm. Som är av Andreas Runnemo, Patrik Sigban och Elisabeth Wass. Mm. Så jag har säkert uttalat fel.
Men, det är svenska namn, Jan.
Ja, men jag uttalar alltid namn fel. Och jag tänker att detta avsnittet kommer vara just en diskussion och en liten recension på den här boken från Småsparguiden. För de här tre personerna tillsammans har Småsparguiden, och de har själva satt sån här undertiteln här, spara, låna, försäkra som de verkliga experterna.
Ja, men vad var det du sa med Småsparguiden? Jobbar de... Alltså, med Småsparguiden eller?
Ja, de har grundat Småspar.
De har grundat den,
ja. Ja, och jobbar. Jag tror det är Andreas och Patrik som driver den, och sen så tror jag att Elisabeth sitter i styrelsen. Men jag är inte så på den nivån. Alltså, du ställer alltid så bra frågor som jag inte har kollat upp. Ja, liksom.
Som det ska vara.
Ja, men vet du vad? Jag tänker så här att detta avsnittet kommer också vara så här en översikt över privatekonomi. Mm. Faktiskt, alltså lite nästan en sammanfattning av liksom så här, få rätt på de viktigaste delarna i privatekonomi. För att det är liksom, om jag ska säga så här, jag Småspararguiden är så här, jag håller med dem i 98% av allt det de skriver.
Ja, det är ju rätt mycket.
Det är jättemycket. Sen är det några nyanser som jag inte riktigt håller med om, men som jag tänkte att det kommer vi ta upp, att vi kommer att gå upp. Och jag tycker att de är jätteduktiga. Mm. Det är väl liksom de och jag, eller vi, som jag upplever håller lite så här småspararnas flagga högst. De säljer inte heller några produkter eller liksom finansiella produkter på ett sådant liksom sätt. Jag ska också vara tydlig med att detta är inget samarbete. Vi har inte något samarbete. Jag tror inte ens de vet om att vi gör den här avsnittet, så jag tror det kommer bli lite överraskning för dem. Mm. Men det är så att de släppte den här boken nu under året. Och jag,
2020.
Precis, jag köpte den på Bokus, så jag har inte ens fått den som recensionsexemplar.
Nej, för ibland kommer den hem lite böcker.
Ja, ibland kommer den hem väldigt.
Men varför köpte du den? Varför tyckte du att den
för
var
att jag har, men så här, för att jag har en lång historia kort. Alltså, jag har alltid sett vad Småspararguiden gör och jag tycker de var duktiga. Men så har jag tyckt att det är lite jobbigt, för att även om vi inte är konkurrenter så säger vi till stor del samma grej och de gör sin grej. Och jag har pratat på Twitter några gånger med Patrik.
Ja.
Liksom, och där, när det har varit vissa saker så har vi liksom delat info och jag har tipsat dem om vissa grejer som detta skulle ni kunna kolla upp och sånt. Men eftersom vi är så lika så känner jag alltid så här, du vet, när de ibland har gjort någonting så tänker jag så här, fan, det där skulle jag ha gjort innan dem. Och, ja. sen är det lite rutt, för detta ska jag säga, Patrik och Andreas,
det är väl en komplimang
på, ja, dem. Och jag vet också att de har också gjort så att de har läst saker på hos mig som sen har dykt upp hos dem och i boken.
Ja,
faktiskt.
Bra.
Ja. Mm. Så att, sen så vill jag också vara så här tydlig med att alltså boken är riktigt bra. Det kan jag säga redan nu.
Om man tittar på YouTube på oss så ser den ju ut så här. Vill du visa det, du i den innan?
Ja, jag har den på skärmen bakom mig också.
Ja, du har den på skärmen. Det var bra att jag inte ser skärmen som vi har bakom oss.
Ja, men för dig som lyssnar så man kan köpa den här på Adlibris eller liksom Bokus. Men nu har jag liksom, så när jag har läst den här boken så har jag helt enkelt plockat fram liksom, det är mina understrykningar. Så kan vi egentligen säga att detta avsnitt kommer vi gå igenom. Liksom,
dina understrykningar.
Mina understrykningar, det som jag stack ut för mig. Det var 2-3 grejer som jag tyckte så här, detta var riktigt bra, det kommer jag sno från dem. Så det är mina tankar och guldkorn. Och den här boken kommer hamna på min liksom, så här, topplista. Om jag ska rekommendera folk. Så här,
roligt.
Ska du liksom komma igång med ekonomi så är den liksom en översikt.
Ja, men vet du vad? Jag misstänker att du inte kommer säga någonting om de här författarna mer.
Nej.
Nej, jag får bara säga det här nu då. För det står på baksidan här att de småsparare, ja precis, Andreas Runemo och Patrik Sigebarn hade välbetalda jobb inom finansbranschen när de upprördes över hur rådgivare lurade in folk i dyra fonder. Och Elisabeth Wass har då också varit en upprörd pensionsexpert.
Ja.
Eller är kanske. Mm. Men det står också att de har avslöjat skandalbolaget Allra och fått konsumentpriset Blåslampan.
Ja.
Det får vi också säga.
Okej.
Okay. Ja.
Jag hade inte med det. Som,
men... Jag tycker ju det är en ganska stor merit, även om ingen blev fälld i Allra rättegången vad jag vet.
Nej, precis. Ja, men bra. Det som jag uppskattar boken och dem för är att det är mycket hänvisningar till studier, och jag gillar ju att läsa sådana här, för att nu har ju de gjort jobbet, för att jag vet ju hur sjukt noga man måste vara när man skriver en bok. Så de har ju letat...
Och ha med studier och referenser.
Ja, precis. Mm. Så de har ju letat upp nya referenser på studier som liksom så här, återigen, överlapp till 95% på studier vi hänvisat. Men de hade hittat några som inte jag har läst eller några som jag inte har sett. Ja. Så det var kul. Sen är det väl det som skiljer oss, tänker jag, dig och mig från Småspararguiden, är ju att de vågar ju kritisera saker rakt ut. Alltså de har ju någon sån här lista som är så här, årets finansiella skitprodukt, och sen så rankar de och sen ger de sig på om detta är skitdåligt och liksom, eller som allra. Medan jag har ju mer en policy, så här, jag kritiserar väldigt sällan någonting, utan då är det hellre att jag inte pratar om det.
Ja, det är vid några tillfällen som du har kritiserat med namn.
Ja.
Och det kan man göra.
Ja,
det kan man, inte med personer, utan med liksom det bolaget kanske.
Ja. Alltså vi gjorde det så när Danske Bank gav sig på oss, då fick de ju liksom en
replik.
Ja,
några sådana här rådgivare och sånt också. Men jag tycker det är helt okej.
Ja, så att jag tycker att de gör bra. Så att, och det som också är skönt i boken, att de är inte så mycket så det beror på, utan så här, de säger så här, gör så här.
Mm.
Och det är väl liksom för att, och jag gillar det, vet du, för att idag så känns det som att det är så mycket som är mellanmjölk, att det är så här, det beror på att göra så och...
Ja, eller att man måste ta egna beslut som man tycker är svåra att ta om man har läst boken eller lyssnat på podden eller på experten för att få raka bananer, och så har det inte blivit det.
Nej, precis, och jag tänker så att alla håller med om så här, ja men ska vi åka på semester, då kommer alla hålla med om, ända tills jag säger så här, men jag vill åka på semester till Venezuela eller Nordkorea. Vet, plötsligt när man blir specifik, det är då man kan kritisera. För det är ingen som kommer kritisera vid Jakob på semester.
Nej.
Men när man börjar gå ner på liksom detaljer, så blir det mycket enklare att ha en åsikt.
Hur kom Venezuela fram där?
Nej, men jag vet inte.
Jag tänker också att
jag ville chocka dig.
Ett ganska jobbigt resmål faktiskt.
Ja.
Ja, jag blev chockad.
Ja, precis. Så att de lägger upp boken liksom, som de har liksom grundläggande finanskunskap, sen har de liksom privatsparande, sen om pension, sen pratar de om bostäder, lån och försäkring, och sen har de sina 10 budord.
Mm.
Jag tycker boken är bättre i början, och sen så liksom de andra kapitlen. Jag vet inte, det kan också vara att jag inte är så intresserad, eller liksom jag tycker att de gav inte så mycket. Jag tyckte att början...
Nej, men du får också tänka på hur mycket kan du, och hur mycket kan någon som kanske är nybörjare, och hur mycket får man ut då liksom? Det får man också,
men det kan
fundera,
men det
på.
Kan också vara så att jag brukar zona ut när det blir pension, för jag tycker att det är klurigt.
Var pension mot slutet?
Ja, precis. Mm. Men jag tänker så här, att om vi går igenom, så liksom jag tar det lite i kronologisk ordning. Så någonting som stack ut, och så tänker jag också att man kan, om man lyssnar på det här, så kan man använda detta. Har man följt då, så är det typ ingenting nytt här. Då är det liksom det här guldkornet som jag har ett par minuter in, men då kan man kolla i innehållsförteckning om man
bara
vill hoppa.
Bara vad du vill säga. Håll inte på och säga att man inte ska lyssna.
Jo. Nej, men jag menar att man kan, att det blir, att man kan ta så här checkpoints, att detta är så här bra grejer att veta.
Okej, men säg det nu då.
Jo, men så till exempel i början av boken så pratar de ganska mycket om problemet med rådgivare.
Mm.
Och att liksom någonting som jag också pratat om rätt länge, att när du träffar någon på banken, så brukar man ju kalla så här, men din personliga bankman. Men den personliga bankmannen är ju inte mer min personliga liksom tv-rådgivare på Mediamarkt. Alltså liksom...
Nej, det var väldigt bra, well put.
Ja, och liksom, och åtminstone på Mediamarkt har de ju liksom det schyssta att stå där, åtminstone liksom säljare.
Mm.
Och jag gillar också hur de uttrycker det i boken, då skriver de rakt upp och ner så här: får du ingen faktura efter mötet, så har du varit på ett säljmöte.
Mm.
Och det är så här ganska schysst grej att ha i många sammanhang.
Ja. I många sammanhang, ja.
Precis. Och sen så hade de hittat någon studie, den har jag faktiskt missat, som är av professorerna Harry Flam och Roine Westman från 2014, som skriver då att vi svenskar betalar i genomsnitt 5 miljarder för mycket i fondavgifter. Liksom, alltså att det är där vi betalar för saker som vi inte får valuta för. För att vi går på den här myten att vi tror att ju dyrare desto bättre, som kan stämma, alltså en Tesla till exempel är bättre än många andra bilar, och den är dyrare. Men när det gäller en fond, så är det liksom ingen korrelation mellan liksom dyr fond och en bra produkt, utan snarare tvärtom, billig fond, billig, liksom bra, vad heter det? Ju billigare desto bättre, punkt.
Mm.
Sen hade de hittat en annan studie som de refererade till också, att där gjordes en studie av KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, på uppdrag från Konsumentverket, som visar att de som inte hade fått hjälp av en finansiell rådgivare hamnar ofta i ett bättre läge än de som har fått det. Och det var Berglund 2014.
Nej, vid vilket tillfälle då? Vad är det de gör? Nej, men att, då? Är det att, när de ska placera som, sina sparpengar?
Ja, folk som placerar eller? Sina sparpengar och fått hjälp av finansiell rådgivare. Liksom,
då får de sämre råd eller dyrare
ja,
råd.
Eller kanske. Om nu blir jag osäker om jag inte har skrivit fel här. Visa att de som inte har fått hjälp av en råd hamnar i bättre läge än de som har fått det. Ja.
Då var det fel.
Nej, jag tror att det var rätt.
Ska vi bara pausa?
Nej, vi ska inte pausa. Det är så viktigt och inte detta. Men poängen var i alla fall så att värdet av, och jag håller helt med om, att värdet av en finansiell rådgivare som är gratis, som du inte betalar på en faktura, är högst begränsat. Och detta gör det ju klurigt, för då säger folk, men du är ju en expert, eller du ger ju råd. Och då har jag tänkt jättemycket på det här, att man behöver ju skilja på vilka råd man lyssnar på, för alla råd är ju inte dåliga. Men då,
även om de kommer då gratis? Så, eller?
Ja, till exempel. Mm. Men vet du vad, där tänker jag mycket på så att jag försöker nu med dela upp råd om framtiden och råd som har liksom historiskt hållit upp. Alltså som har funkat historiskt. Mm. Och då tänker jag så här, råd om framtiden, skit i dem. Alltså där finns så mycket studier, jag tror de inte tog upp dem i den här boken, men det finns studier som har gjort så här, man gick igenom 6 000 förutsägelser, man gick igenom 17 000 olika analyser etc. och konstaterade att experter har i genomsnitt rätt 48% av fallen. Så att det är bättre, och vi har gjort ett eget avsnitt på det temat som vi heter så här, singla hellre slant än att lyssna på en expert.
Ja. Yeah.
Mm. Så att man ska inte lyssna om råd som gäller framtiden, det vill säga vilka fonder ska du köpa, vad kommer att gå bra imorgon, ska man ha ny teknikaktie, bitcoin kommer att gå bra, guld kommer att gå bra, whatever kommer att gå bra. Inget värde i att lyssna på det.
Mm.
Däremot så i avsnitt med Nassim Taleb, kommer du ihåg att vi pratade om den här Lindy-effekten?
Nej, jag kommer inte ihåg Lindy-effekten.
Lindy-effekten. Och Lindy-effekten kom ju från det här att det var skådespelare på Broadway som satt på ett fik utanför någon så här stor Broadway-teater som heter då Lindy. Och så konstaterar de att de pjäserna som har gått väldigt länge på Broadway tenderar vara uppbokade väldigt lång tid framåt. Så att man kunde liksom dra en slutsats av att ju längre något har varit relevant historiskt, desto längre tid kommer det vara relevant framåt.
Mm.
Förstår du?
Var det ett exempel?
Ja, det var så man kom fram till Lindy-effekten.
Lindy-effekten.
Ja, och då säger man till exempel så här, ja, men råd som filosoferna i Grekland för 2000 år sedan sa, eller Sun Tzus så här, Art of War, som är liksom aktuell för 2000 år sedan, är aktuell idag, kommer sannolikt vara aktuell om 2000 år. En artikel på Afton...
Då är det som en Lindy-effekt.
Ja. Yeah. Mm. En artikel på Aftonbladet som var relevant för liksom en timme sen kommer högst marginellt vara liksom relevant en timme till.
Yeah.
Så därför gillar jag ju råd som har bestått tidens tand. Det är ju därför en av mina andra favoritböcker är den här Rikaste mannen i Babylon.
Mm.
För den är ju skriven 1926. Kan man skriva en bok med finansiell rådgivning 1926 som är aktuell 2020, så lär den vara aktuell om 100 år ytterligare.
Mm.
Här kan man ju diskutera också så här, att jag tror att deras bok kommer vara inaktuell om ett par år. Den är väldigt skriven för 2020, men det är ju en annan effekt.
Vänta så, här nu. Det var väldigt intressant att du sa det. Alltså du menar inte hela boken?
Inte hela boken, men vissa delar.
Ja, vissa delar.
Om räntefonder. Mm. De till exempel avråder från räntefonder så att man ska ha pengar på sparkontot. Ja, det är ju relevant för att vi har nollränta i dagsläget.
Ja, precis.
Men,
ja.
Men över en längre tidsperiod så är inte det så relevant. Men vi kommer komma till det.
Mm.
Så att jag tänker så här, det som jag hade velat ta till i boken som en komplettering är just alltså så här, skilj på vilka råd man lyssnar på. Liksom allt som har med framtiden gör skit i det. Men råd som till exempel som de skriver här, hur man kan tänka, placera långsiktigt, hur man kan tänka kring bolån, sådana råd kan man ju lyssna på, för de har funkat i 100 år, kommer förmodligen funka 100 år till.
Ja.
Så att det är en bra sån här tumregel. Mm. Sen det andra kommentaren som jag tänker som man inte alltid går in på, det är ju så här, det finns ju typ 2-3 oberoende rådgivare.
I Sverige.
Som tar och skickar en faktura efter mötet.
Ja.
Men då får man ju räkna med att det kostar 2-5 000 kronor.
Per möte?
Per möte, ja, eller liksom för det mötet.
Ja. Och sen, precis, och sen måste kostar... man ju gå vidare och då kan det ju vara större faktura.
Ja, så, ja. Att, så att jag brukar ju säga så att det är sällan värt det om man inte har flera hundratusen liksom,
mer
kronor.
Mer väl?
Ja, mer.
Det måste vi ju säga mer i alla fall.
Ja.
För tänk, alltså den avgiften du får, du måste ändå kunna räkna hem den.
Ja, fast det beror också på, har du haft det i dyra fonder och gjort klantiga grejer så kan man räkna hem den relativt kort.
Men, ja, men, det är möjligt.
Men grejen är så här, de är duktiga, jag råkar ju känna de oberoende rådgivarna som finns i Sverige och de säger inget annorlunda än vad de skriver i boken eller vad jag säger, så att, eller vad vi säger. Så att det känns ju liksom ganska schysst. Men någonting som jag tycker också, man kan fundera på, för jag tittade ju vid ett tillfälle ta en sån här rådgivningslicens. Problemet är att så här, i Sverige är det ju så reglerat kring finansiell rådgivning, så att det går inte att göra billigare. Alltså så det kostar liksom massa, det är flera hundratusen ansöka om tillståndet, att upprätthålla det tillståndet, att uppfylla alla kraven, etc.
Så det är väl ett heltidsjobb.
Alltså man kan inte bara göra det på deltid.
Nej, precis.
Liksom. Sen tycker jag det är ganska
committed.
Ja, sen tycker jag det är ganska intressant att i England till exempel ändrade man lagstiftningen just om att man var tvungen att vara mer transparent vid rådgivningssituationer, vilket gjorde att man skapade lagmässigt förutsättningar för att ha oberoende rådgivare, för man fick inte lov att göra så det dolda. På det sättet som
men
det
dolda var att man hade så samarbeten med fondbolag som var tvungen att rekommendera deras fonder så fick man betalt för det och det visste kunden inte.
Alltså jag pratade ju till exempel med en finansiell rådgivare häromdagen som hade precis hört talas om att det var sådana här finansiella rådgivare som inte var oberoende utan som jobbade för att jag behöver inte nämna vilka, som sålde sådana här strukturerade produkter. Alltså så här, ja men du vet, detta är jättebra, du vet, begränsad risk och hög uppsida. Och sen fick de 8% provision på beloppet. Så om de sålde in någonting för 1 miljon till en rik klient så fick de 80 000 kronor i avgift i provision. Fast
ja, vad tänkte de sen att kunden skulle liksom känna eller tänka när den fick veta så att okej, okay,
det döljer man över en 5-årsperiod i den där produkten. Alltså jättesvårt.
Jag förstår att man döljer det.
Ja. Så, och det är ju inte proportionerligt.
Man måste veta hur man ska titta för att få se detta har kostat den.
Liksom. Ja. Och sånt är ju svineri. Och det har man liksom i andra länder förbjudit. Man tittar på att göra det i Sverige men man är inte där än. Liksom.
Men det förstår jag att de här Andreas, Patrik och Elisabeth är upprörda över att så går det till i finansbranschen. Att man ger inte människor de råden som är bra
jag
för dem utanför finansbranschen.
Jag tror Finansinspektionen tittar om man skulle förbjuda viss typ av sådana här produkter. Mm. Ja. Mm. Ska du läsa nästa utdrag från boken? Detta tyckte jag var ganska
nästa
kul.
Nästa utdrag, vårt första utdrag.
Ja, förlåt.
Vi föreslår att du tänker på aktier som en slags företagslotter där den stora skillnaden mot trisslotter och stryktipset är att du i genomsnitt vinner mer än du förlorar. Att som 35-åring ha pensionspengar i räntefonder är som att elda upp dem.
Ja, jag tyckte detta var ganska kul av två anledningar. För det första så har jag aldrig tänkt på aktier som företagslotter, men jag undviker ju direkt investeringar i aktier. Jag får jätteofta frågor så här, vad tänker du om det förut? Jag har ingen aning, jag köper inte, jag direkt investerar inte i aktier.
Nej.
Men nu med, så tack Andreas och Patrik och Elisabeth, för nu med nu ska jag svara så här, jag köper inte företagslotter. Så ska jag börja svara.
Ja, bra.
Och sen gillar så jag var så här...
Eller det är som att köpa en trisslott. Kan
ja, fast du
säga,
vinner.
Men då kommer
du
folk att säga, nej det är det ju inte.
Ja, du
då
vinner.
Har du i diskussionen igång. Eller?
Ja, precis. Men sen är det ju liksom, sannolikheten att vinna på en trisslott är väldigt, väldigt låg.
Ja.
Men alltså sannolikhet, detta är ju andra studier som inte de har hänvisat. Men detta är liksom tips till nästa version. Det finns studier som visar så här att i 2 av 3 fall, alltså i 66% av fallen när du köper en direktinvesterad aktie så kommer du underprestera mot index.
Mm.
Att den kommer få sämre. Och jag tror att det till och med var så här, i 20% av fallen kommer du förlora mer än 75% av pengarna.
Yeah.
Så att, och det är typ bara 4% av alla aktier som har stått för typ majoriteten av all uppgång. Så att där ligger ganska mycket i det här resonemang kring företagslotter. Så att jag gillade det.
Mm.
Vad tänker
du? Nej, men jag tänkte på det att det kan vara så att folk tycker att man är lite, om man nu ska ha den här diskussionen,
ja,
att folk kan tycka att man är lite dryg, för att det är inte alls samma liksom risk att förlora pengarna som att när man går och köper en lott.
Ja.
Nej, men och så bara komma in i de tankarna att, ja.
Men säg att det inte alls är samma sak.
Nej, men att det kan bli en sån här diskussion kring att det inte alls är samma risk att förlora pengarna om man nu skulle köpa företags aktier.
Men vi måste tänka så här, enskilda aktier. Mm. Vi kommer inte in på, vi ska prata om indexfonder.
Men enskilda aktier, då är det till exempel mina Tesla-aktier är enskilda aktier.
Ja, det är lite företagslott.
Ja, det är företagslott. Ja, det har gått bra för dem. Men jag har haft andra som det har gått mycket dåligt för.
Ja. Mm. Precis. Och sen så pratar de om att ha pensionspengar i räntefonder som 35-åring är att elda upp dem. De är inte glada för räntefonder.
Nej.
Och detta är väl en av de grejerna som jag inte riktigt håller med om, som vi ska liksom prata kring.
Mm.
Och de gör då en jämförelse då som de kallar för ränteplaceringar. Och ränteplacering, där buntar de ihop sparkonton, obligationer, korta och långa räntefonder och sådana peer-to-peer-utlåning. Så de säger så här, liksom, allt som är lån är ju, liksom, kan man liksom säga. Sen spelar det inte så stor roll om det är lån till stater, lån till företag, lån till andra privatpersoner. Eller lån till banken.
Räntor är
ju lån.
Man lånar ut,
man
sina,
lånar
pengar.
Ut sina pengar, man får en ränta.
Mm.
Och så säger de så här, liksom, att över tid så kommer då aktier alltid ge liksom så här ungefär 4 gånger mer i slutändan än liksom räntefonder. Därav den här att investera i räntefonder som en 35-åring är att liksom, som att
elda upp dem.
Och jag håller med om det. Alltså så här, långsiktigt sparande över 10 år. Är man 35 år har pensionssparande tills man är 65, så ska man inte ha det i räntefonder. Alltså, det är ingen invändning där. Men det är överens om, det är så här, kortare än 2 år ränteplaceringar. Längre än 10 år aktier. 100% överens.
Det är den perioden man tänkte att man skulle sparhorisont, ha pengarna där ute.
Ja. Precis, alltså de fokuserar väldigt mycket på sparhorisonten. Och det är ju någonting jag också varit inne på våra workshopar. Att den viktigaste faktorn är tiden. Tiden avgör liksom vilken avkastning du kommer få, tiden avgör hur stor risk du kommer ta. Ju längre sparar och sånt, desto mer risk, desto bättre avkastning, desto lägre risk.
Mm.
Och de invänder, vilket jag också håller med om, att liksom när man ska gå till en finansiell rådgivare eller öppna ett konto på Lysa, så får man så här frågor. Hur stor sannolikhet bedömer du att du behöver pengarna inom ett visst år? Hur stor del om börsen faller? Väljer du hellre 10 000 med 100% säkerhet eller 20 000 med 50%? Alltså, du vet, sådana här svåra frågor som är liksom, de är svåra till och med för mig. Mm. Jag gör ju så, alltså helt ärligt, jag brukar ju skippa dem. Jag bara trycker så här, nästa. Och sen ställer jag in det jag vill ha själv.
Därför du inte vill svara.
Nej, för jag tycker de är liksom irrelevanta. Men det är krav på dem att de ska finnas.
Mm.
Men då kommer liksom där de har liksom ett resonemang kring att däremellan, kortare än 2 år ränteplaceringar, där brukar jag ju säga sparkonto, rakt upp och ner. Och sen 10 år, längre än 10 år, 100% aktier. Och sen däremellan en kombination. Och det roliga är, där tog de också upp där, precis som jag alltid tjatar om, att tumregel, som inte är en naturlag, är 10% i aktier per år i sparhorisont.
Ja, var kommer det ifrån egentligen?
Jag vet inte, jag fick den frågan också. Jag har läst den och jag tror inte de har en källa på det heller.
Nej.
Så att
det är någon sån där oskriven regel, eller en skriven regel numera. Men...
Ja, jag vet inte, för aktiespararna, när jag har varit på debatter med dem, så de tycker ju man ska ha 100% aktier redan efter 2 år.
Så från dem kommer det inte?
Det kommer inte från dem. Och ja, jag vet faktiskt inte. Frågan är liksom...
Det är nästan som man ska spåra detta, men det gör vi utanför programmet här.
Ja, jag misstänker att de kanske har sett det hos mig.
Och du har sett det hos någon annan.
Ja, förmodligen så. För jag vet att jag har tjatat om detta rätt länge. Sen brukar jag tyvärr, förlåt Patrik och Andreas.
Gör så här, Jan. Du googlar detta.
Ja.
Och sen går du till så långt bak du bara kan i Googles resultat. Liksom. Okay. Då kommer det ju komma upp något från 1970.
Ja, jag tackar nej till det.
Jag kan göra det.
Ja, du kan göra det.
Jag kan göra det.
Bra. Och här kommer de med ett ganska intressant resonemang. Då säger de så här, på 5 år, ta 50% sparkonto och 50% global aktiefond.
Okej. Varför ska man ha hälften av sina pengar på sparkontot? Jo, men det handlar det om någon slags buffert?
Nej, eller men, nej men det är detta som jag tycker är ganska intressant. Alltså mm. som man skulle kunna diskutera. För att vi är överens om så här, 10% i aktier per år, sparhorisont. Ja. Eller då har vi 5 år, 50%
ja,
i aktier.
Ja, visst.
Vad gör vi med resten? Då ska ju resten vara ränteplaceringar.
Ja, och det tycker de är att elda upp pengarna.
Nej.
För en 35-åring.
Nej. Ja, men det är på 30-årig sparhorisont.
På 30-årig. Förlåt mig. Ja. Förlåt mig.
Ja, så vi pratar på en 5-årig sparhorisont här.
Ja.
Det som jag tycker är spännande, det är att de säger sparkonto och inte en kombination av räntefonder. För här hade jag liksom, om den globala aktiefonden är vi helt överens om. Men här skulle de säga sparkonto.
Har du
inte jag
skrivit här i varför?
Jo.
Ja, okej. Okay. Vi kommer till det då.
Ja, nej, men deras resonemang är så att i dagens räntemiljö så här, du får på en ränta, för exempel Lysa säger själva, för den förväntade avkastningen på deras räntedel är 1% om året. Liksom. Och då har du en risk i de här räntefonderna. Medan du kan få 1% om året på sparkonto med insättningsgaranti utan risk. Varför ta den ökade risken utan att få mer i avkastning?
Mm.
Det är så resonemanget går där. Samtidigt så blir jag så här att det är ju lite mycket en anpassning till dagens läge. Medan jag vill ju gärna, liksom, även om jag har 5 år spar och sånt, så vill jag kanske ha en portfölj som funkar i 30 år utan att jag, om jag ändrar mig.
Mm.
Så att det är
och
inte
du
fel.
Du har ju helt andra, vad tänker du att man ska göra med sin sina hälften av pengarna.
Jag hade ju haft en kombination kanske 20% på bankkontot och sen 30% hade jag spritt i olika typer av räntefonder.
Så inget annat
vadå?
Inget guld eller något sånt.
Nej, det kan vi diskutera. De är inga
inte
fans
på
av guld. Nej, men det hade jag, precis. Nej, det hade jag haft, men då hade jag plockat den från lika delar från aktierna och från sparkontot.
Mm.
Så att
okej, men ja.
Vad?
Förlåt mig, jag zonade ut lite när du berättade om varför de tyckte att man skulle ha 50% på sparkontot.
Ja. Ja, för då, men
det är bara något komplext som hände där.
Ja, så.
Nej, kan men inte bara säga det i en enda mening.
Nej, men de säger så här att det är inte värt risken. Det är inte värt risken och det bekymret för den avkastningen. Det är egentligen vad de säger, att det är mycket enklare.
Men om man skulle räknat på det.
Ja.
För det är en sak att ha det teoretiskt.
Ja.
Och säga att det här verkar vara ett bra upplägg. Jag tycker ja. Nog så här.
Ja.
Om man räknar på det. Att, hur tror du
det? Men det är jättesvårt att räkna. För du måste göra antaganden om framtiden.
Ja, och det är bara 5 år.
Ja.
Det är väldigt kort period ja, egentligen så, som man har pengarna ja. Där ute. Men om ja. Man inte tar. Om man inte tänker på framtiden utan man tittar ja. Så på olika 5-årsperioder bakåt.
Ja.
Skulle det verkligen vara så att det inte är värt att ha pengarna?
Nej, historiskt sett så tror jag inte att detta har varit optimalt. Men nej. Du kan ju inte heller titta i backspegeln och köra framåt. Jag ska säga så här, i 2020 är detta ganska klokt.
Mm.
Kommer detta vara klokt 2025-2030?
Det vet vi
Not
inte.
So much, liksom. Men det vet vi inte. Däremot så var det faktiskt så att de skrev faktiskt en grej som inte jag har tänkt på. Och de gjorde en reflektion kring statsobligationer där att man lånar ut pengar till stater.
Ja.
Och det är ju ofta de man vill ha, för det är de som är säkra, för en stat går sällan i konkurs även om det har hänt.
Mm.
Liksom. Och då säger jag liksom så att om man tittat på en 30-årsperiod så har faktiskt ibland statsobligationer varit mer riskabla än aktier. Att vi har haft till exempel att räntorna har ökat kraftigt i världen. Det hände på 70-talet i USA, det hände på 90-talet i Sverige.
Ja.
Och när räntorna ökar så faller ju obligationerna i värde. Det har vi pratat om i avsnitt 63. Och då säger de liksom så här att över en 30-årsperiod så kan man faktiskt säga att de här statsobligationerna är inte så säkra som man tror. Så att det har de också som en anledning till att inte köra räntor.
Mm.
Och sen säger de också så här att om man tittar på riktigt långa tidsperioder, alltså över en 20-årsperiod, så har jag själv räknat fram att sannolikheten att gå på plus är över 90, till och med uppemot 99%. Och som de skriver så här, ingen period längre än 17 år har varit negativ på börsen.
Ja.
Och då kan man också ställa sig, varför är då anledningen att ha räntefonder överhuvudtaget?
Mm.
Sen brukar jag ju då, och här kan man också ha en invändning, för att jag upplever att de överhuvudtaget inte i boken tar så mycket hänsyn till liksom beteendemässiga misstag. Medan jag upplever att jag har under de här 25 åren jag har investerat gjort väldigt många beteendemässiga misstag. Jag vet väldigt många läsare som har gjort beteendemässiga misstag. Och jag kan till exempel tycka att, som de skriver faktiskt, ja, 90-10-portfölj är ju, varför har man de 10% räntorna? Det ger en lägre avkastning. Och jag bara säger, ja, det ger en lägre avkastning om vi förutsätter att du sitter stilla i båten och du agerar rationellt. Men om de här 10% i räntorna hjälper dig att agera rationellt när du annars hade agerat irrationellt, då är det värt att ta det.
Mm. Förstår du? Absolut, ja.
Ja. Så att, och det är sådana här nyanser där vi egentligen så här, vi är överens, men vi har liksom så här, när de säger så här, potato, så säger jag potato. Eller...
De säger potato och du säger potato.
Okay.
Så är det. Och jag håller med dig. Det är extremt viktigt med vilket beteende man har kring sina pengar och när man har sparat ihop dem och sen satt dem någonstans.
Ja.
Och de går ner och man har haft sin strategi och den inte känns som den funkar längre.
Ja.
Skriver de inte något om det?
Nej, men de pratar inte så mycket, till exempel. Eller så kan det också vara så att jag har missat, liksom. Att jag har missat det. Men till exempel så här, jag är ett stort fan av det som kallas för prospektteorin, som av Daniel Kahneman och Amos Tversky, som är till exempel så här, vi värderar en förlust ungefär dubbelt så negativt som vi värderar en vinst positivt.
Yeah.
Ja, så att en förlust känns så mycket sugigare än liksom en motsvarande vinst. Och jag tar ju mycket mer hänsyn till det beteendemässiga. Och då säger jag, vilket de kommer, liksom, hade de haft en podd och pratat så hade de argumenterat mot det här jag säger nu. Så säger jag så här att, ja men det är bättre att jag bara får 90% av vinsten i en uppåtgående marknad. För det kommer ändå kännas som att jag har en vinst och det får en känsla på 100. Men om jag går sämre när marknaden går ner, att jag går mindre ner än andra, att jag går mindre ner än index, för jag har inte 100% aktieexponering, kommer att göra att jag känner mig mycket bättre. Om det då kan hindra mig från att sälja av och få panik, ja då är det värt i längden att få 10% mindre avkastning.
Mm.
Så tänker jag. Bra. Sen tyckte jag att de hade ett kul citat från Galenskaparna, som jag också kanske ska stjäla lite, som är så här... Spring inte runt och väla, då sabbar du det hela.
Mm.
Vad? Tänker inte så mycket.
Jo, men det är väl sant för mycket.
Ja. Mm. Och sen, detta, jag vet inte om de skrev detta uttryckligen till mig, men jag kände mig lite träffad här i boken.
Är det något utdrag?
Ja, för jag tror kapitlet hette så här, alla experter håller inte med.
Nej, okej. Okay.
Så skrev de bland annat det här.
Andra vanliga tumregler är 60-40 eller 90-10 eller allvärdesportföljer. Vår uppfattning är att argumenten för dessa portföljer baseras på idén att det är viktigare att minska obehagskänslan av att
vissa år
kan ge negativ avkastning än att se till att bäst avkastning och minst risk för förlust på lång sikt. Se till bäst avkastning och minst risk för förlust på lång sikt.
Ja.
Ja.
Vad tänker du?
Nej, men jag tänker så här att den här att obehagskänslan är ju ett faktum för många.
Ja.
Man ska nog inte bara liksom tycka att det är väl bara att knipa ihop och,
ja.
Och titta jag skulle åt säga, andra hållet. När
men jag skulle, vet vad, jag skulle säga två saker här.
Ja.
Så här, så som det är skrivet är det här rätt.
Mm.
Okej, okay. Så att en 100% aktieportfölj kommer sannolikt ge bättre avkastning än 90-10 eller 60-40 eller en allvädersportfölj.
Under en lång
absolut.
Tidsperiod, ja.
Alltså säg att vi räknar, de själva säger att aktier går 6% per år realt och säg att allvädersportföljen gör kanske 3% realt. Så att det säger sig självt att deras kommer ge mycket bättre avkastning.
Mm.
Men, och här är väl min invändning, är ju så här, nummer ett, som det vi har pratat om nu med obehagskänslan, att vi är inte rationella. Och jag påstår att de flesta klarar inte en 100% aktieportfölj. Det såg vi nu under eller coronakrisen 2020. Framförallt inte nybörjare, som mycket är de som liksom lyssnar på oss. Och sen nummer två, så tänker jag så här, där är absolut en trygghet i att till exempel ta allvädersportföljen då, eller Rika Tillsammans-portföljen som vi använder. Den har gått back typ 2 gånger sedan 1970. Det är ganska schysst att veta liksom så här, nej men detta är en portfölj som i de majoriteten av fall kommer alltid gå plus. Mm. Den kommer inte göra mig rikast, men den kommer gå plus och jag kan sova tryggt om natten. Jag behöver inte ha en åsikt om framtiden. Sen skulle jag säga att det är ytterligare två, återigen, nyanser. Jag säger inte att detta är fel, men till exempel, kommer du ihåg den diskussionen vi hade med Erik Strand om drakportföljen?
Ja.
Den här Allegory of the Serpent and the Hawk.
Det var 100-årsportföljen.
100-årsportföljen. Där man har tittat då på, och detta är faktiskt tips till er, Andreas och Patrik, nu bara förutsätter jag att de kommer att se detta, att där resonemanget bygger på att mycket när man pratar om att ha 100% aktier, portfölj bygger på att det är det som har gått bra de senaste 50 åren. Och titta tidigare än 50 år, tidigare än 80-talet, är svårt för det finns dåligt med data.
Mm.
Så att du argumenterar den författaren om den studien som säger så här, jo men de flesta finansiella rådgivare och de flesta har växt upp under den här perioden då aktier har gått bra, räntor har gått bra. Men det är inte en sanning om du tittar på alla generationer ännu längre bak i tiden. Att det är något som kallas för recency bias. Och allvädersportföljen är ju skapad på 70-talet när man hade upplevt ett annat klimat. Det är ingen som hade skapat en allvädersportfölj från början idag. Förstår du hur jag menar?
Ja, varför hade inte man gjort det?
För att man har inte upplevt de problemen som den skulle lösa. Allvädersportföljen ska ju lösa vissa problem,
ja,
som inte har uppstått de senaste åren.
Nej, precis, okej.
Okay. Ja. Så att det är den andra invändningen, är att liksom, okay, så hur vet vi att aktier kommer gå bra de kommande 100 åren?
Mm.
När man tittar att en 100% aktieportfölj har inte varit det som är mest optimalt.
Nej, jag kommer ihåg att jag blev lite chockad när vi pratade om de här, var det 100 åren tillbaka?
Ja.
Om hur det egentligen har sett ut, att det inte har varit aktier som har varit bäst.
Nej, aktierna har ju majoriteten av avkastningen om man tittar på en 100-årsportfölj kommit de senaste åren.
Ja, men slutet. Vad var det innan som funkade bättre?
Ja, men det har ju varit, till exempel, det har ju varit olika typer av räntefonder, det har varit guld, det har ju varit råvaror. Alltså det har varit massa av de saker som de direkt avråder från.
Mm.
Och där känner jag känner mig inte så trygg i att säga så här, aktier kommer vara det bästa tillgångsslaget för att få max avkastning de kommande 100 åren. Jag tycker,
nej, jag, inte kommande 100 åren i alla
nej,
fall.
Jag tycker det är svårt. Mm. Jag tycker det är svårt. Så att där nej. Är ju mitt argument mot det här. Och sen mitt sista argument mot just det som de skriver, liksom att ha 100% aktier, är ju att här bygger de ju faktiskt, det känns som att det underliggande antagandet i denna boken och de flesta andra sammanhang är att ju mer pengar desto bättre.
Mm.
Och jag är så här, jag har också levt i det paradigmet väldigt länge och utgått från att ju mer avkastning desto bättre. Men nu med både när vår ekonomiska situation har blivit bättre, när vi umgås med folk som har väldigt, väldigt mycket pengar, så inser jag också så här, nej men det finns situationer då vinstmaximering inte är det övergripande målet. Och jag har tänkt på detta jättemycket efter avsnitt med Erik Strand. Kommer du ihåg, där han inte ens tog ner detta från att handla om att man ska ha massor pengar. Där han säger så här, månadssparar du på ett sådant sätt att det kommer vara massor av pengar kvar när du dör.
Ja, och du har missat saker i livet.
Och du har missat saker för att oftast har vi fått göra en ansträngning för att tjäna de pengarna. Då kanske vi inte har använt den tiden eller de pengarna på det mest resurseffektiva sättet. Så att jag vänder mig mot till exempel så här, och som finansiella rådgivare som jag har pratat med, Där en av de grundreglerna är också så här, har du vunnit spelet, sluta spela. Det vill säga att om jag har de pengarna jag behöver för att leva resten av livet, varför ska jag då ta 100% aktierisk?
Ja.
Förstår du? Och då,
det hade ju varit så himla spännande att höra vad de säger om detta.
Vi får bjuda in dem.
Ja, vi får nog bjuda in dem.
Ja, om de vill.
Online då på Zoom, eftersom nu är det ju
ny så här coronavåg 2. Ja. Ja, så att jag säger så här, de har rätt i 9 fall av 10 rekommendationer. Jag håller helt med dem. Men där är ett 10:e fall som jag tycker som man bör diskutera så som vi gör nu.
Liksom. Jag tycker det är rätt fräscht med det här att inte vilja vara i det paradigmet där vi måste inte vara giriga, men åt det hållet i alla fall, att liksom, nu ska jag maxa här. Det kan vara ett roligt spel.
Ja.
Men om man kanske inte vill spela det spelet exakt så är det ju, jag tycker det är fräscht.
Ja, och det kommer lite från, alltså det är det som vi pratade om förra veckan. Mm. Här också med, eller inte förra veckan, för 2 veckor sedan. Om det här med överflöd versus bristperspektiv. Att kommer jag från ett bristperspektiv, ja, då vill jag ha så mycket pengar som möjligt. Jag vill ha så mycket avkastning som möjligt. Men om jag säger så här, du vet, nej, men jag behöver, och det är väl dit som jag mer och mer börjar komma. Jag behöver inte mer än det jag behöver. Och sen är det olika för olika personer. Men jag tycker det är jätteskönt att kunna säga så här, okej, ja, vi två, vi har ju räknat på detta. I vår pension, vi behöver en avkastning på 5%.
Mm.
That's it. Vi behöver inte ha 6%, vi behöver inte ha 7%, vi behöver 8%. Vi behöver 5% nominellt, det vill säga 3% realt. För de kommande 25 åren. Varför ska jag maxa en 100% aktieportfölj och ta den risken när jag egentligen bara behöver 3% realt?
Mm.
Ja, det var en lång utläggning. Bra. Här.
Mm. Men du kände dig träffad ju.
Ja, jag vet inte. Så här, det är inte så många andra som brukar prata om en 90-10-portfölj. Det har jag ju snutt från Warren Buffett. Alltså de kan ju också vara så här, Jan, fan vad du arrogant, du tror att detta handlar om dig. Detta skrev faktiskt Warren Buffett om i sitt letter to the shareholders, liksom, hur hans pengar ska placeras. Mm. Men så här, det är inte så många i Sverige som pratar om en 90-10-portfölj. Ja, vi tar nästa.
Nästa utdrag. Vet du med dig att du inte står ut med obehaget att se ditt kontobesked blinka rött och därmed riskera att sälja vid nedgång? Är det en anledning att vara försiktig? Men i slutändan resulterar det nästan säkert i mindre pengar på kontot.
Ja.
Vänta här nu. Vad är det jag ska göra då? Så känner
ligga
jag när
kvar
jag...
i 100% aktier. Så, liksom.
Jo, men titta här. Om jag inte står ut med obehaget och ser mitt kontobesked blinka rött,
ja,
så är det en anledning att vara försiktig.
Ja.
Men på vilket sätt?
Ja, genom att
vänta. Men i slutändan så förstår jag att jag kommer att förlora på det.
Ja.
Att vara försiktig.
Ja.
Så vad ska jag göra då?
Jag tycker att man ska ha räntefonder. Eller mer ränteplaceringar. Och lite guld.
Ja,
och lite råvaror.
Det är i sammanhanget om räntefonder. Eller om,
nej, detta är ju så här hur man placerar det här långsiktigt. Det var bara för nästa stycke i där de hade skrivit efter det där.
Ja.
Så att ja.
Jo, men titta här nu, Jan. Du och jag,
detta kommer bli ett långt avsnitt.
Ja, du och jag fokuserar på lite olika saker.
Ja.
Det kan vara, jag har ju inte läst boken nu, men jag tittar på dig, Jan,
ja,
för att få lite vägledning. När någon skriver en sån här ganska så, för mig, diffus grej, det är anledning att vara försiktig, så vet jag inte vad det betyder.
Nej.
Vad ska jag göra med det?
Ja.
Vet du, jag får sån här stresshormoner nu för mig är det diffust och jag hatar diffust.
Ja.
Jag vill gärna veta då.
Ja, men då ska man ha mer räntefond. Då ska man
jag
ha en
förstår,
60-40.
Men jag står ju inte ut med att säga det blinkar rött.
Ja, men därför ska du ha en 60-40 på, för då kommer man inte blinka lika mycket rött.
Jo, men det ska man ju inte ha.
Nej, för det kommer att ge dig mindre pengar i längden.
Ja, så vad ska jag göra då? Förstår du?
Ja.
Att för mig är det så. Skit ner dig. Jag tar inte det rådet. Jag blir jättearg av att få diffusa råd.
Ja, okej. Okay.
För du, jag vet att jag inte står ut med det röda. Så jag får vara försiktig. Men jag kommer ändå förlora pengar i slutändan. Så bara...
Ja. Så suck it up. Men lite så.
Ja, visst, jag kan suck it up. Men jag kommer inte göra det på det viset som man föreslår här.
Ja. Ja, jag vet.
Vadå att... försiktig? Jag känner fått gå därifrån. Hur ska jag vara försiktig?
Genom att ha ränteplaceringar.
Ska jag försiktigt titta på mina,
nej,
genom, mina kontoutdrag? Alltså,
nej, liksom genom att inte logga in brukar ju vara det bästa rådet.
Det är det försiktiga i sammanhanget. Nej, nu går vi vidare, jag blir bara förbannad.
Nej, men vi kan hänga kvar här lite. Men
förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar. Du tänker så här, okej, jag vill ha den stora avkastningen och jag mår dåligt.
Ja, så, och så, men var försiktig.
Ja.
Så vad ska du nu göra när du är försiktig, Jan?
Ja, du får ha dem i aktier då. Jag vet
jo,
inte.
Men vad är det,
ja,
du ska
det,
göra,
ja,
när du är försiktig?
Ja, men det är två val, Karolin, som är så här, oberoende uteslutande. De utesluter varandra. Antingen så tar du...
Gör dem.
Ja.
Så hur ska jag vara försiktig?
Ja, jag vet inte.
Nej, jag vet fan inte heller.
Okej.
Jag går vidare.
Ja, vi får...
Jo, men man kan inte, förlåt mig, men man kan inte skriva så där för att det är så diffust.
Ja.
Det säger mig ingenting.
Men så här.
Och vad jag ska det kanske finns en mening med en tanke.
Okay, Caroline,
men den framgår inte till mig i det här utdraget.
Nej, och det kan vara så att jag har gjort utdraget kast. Så, ja, jag, vill
så
inte,
kan det vara.
Jag vill inte att det ska falla någon skugga på dem.
Nej, de ska inte falla någon skugga på någon här.
Ja.
Okej.
Okay. Bra, vi går vidare.
Ja.
Så... och sen går de igenom då forskningen, och detta är väl liksom inga nyheter här. Billigt är bra. 99,4% av alla fondförvaltare slår inte index. Den studien har de inte med. Det är bara 2010. Mm. Blev lite förvånad faktiskt.
Det låter som någon på mitt gamla jobb nu.
Alltså, vadå?
Lunds universitet.
Vadå?
Det är bara 2010. Och sen behöver man inte ens säga vilken tidskrift det var, det vet alla att det var 20, ja, men Barras har också gjort något 2008, men det är inte den jag menar. Ja, ja, men, går vi vidare här då.
Ja. Ja. Och sen Pharma har också gjort en measure, alltså det, vet, det är sjukt att jag kan de här i huvudet, så här, measuring the luck and skill, skitsamma. Mm. Bra, och sen är väl liksom, vi delar uppfattning att det är ingen konst att slå börsen enskilda år, problemet är att urskilja om det är tur eller skicklighet. Och sen så gör de faktiskt också, det tyckte jag var kul, att de skriver också det här, att det är bara 2% av aktierna på den svenska börsen som ägs av småsparare.
Mm.
Så det hade, om man tror att man höll på med andra småsparare, att det är de jag handlade med, då kanske det är så att om jag läser på mer än vad du gör, så kanske jag har en chans. Men eftersom jag 98% ägs ju av proffs, så är det ju liksom väldigt, väldigt svårt.
Ja.
Och sen skriver de också så att när de träffar många människor så kan man liksom sammanfatta folk i finansbranschen, hur de liksom förhåller sig till forskningen. Och detta tyckte jag var ett bra citat.
Ja.
Och detta är inte ett citat om någon har sagt, utan det är från boken som de har aggregerat. Och jag tyckte de fångade det bra, för jag känner så igen detta själv.
Mm.
Så du kan ju läsa här.
Okej, okay. Jag läser det här utdraget. Jo, jag vet att forskningen säger att det är bäst med billiga fonder. I stort sett håller jag med. Men just den här fonden har gått riktigt bra. Jag känner förvaltaren och jag vet att hen är riktigt skarp. Ja, det känner vi väl igen.
Ja, ja, eller hur?
Att någon säger så.
Ja.
Jag känner förvaltaren.
Ja, jag känner förvaltaren, eller att så här, men jag har en bra känsla, eller den har gått bra historiskt.
Jag har aldrig varit så här. Bla, 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 bla.
Ja, ja.
Eller?
Ja, 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 ja. Precis. Precis. Så att, eller när jag var i debatt med Aktiespararna, en författare till en annan bok där vi inte delar uppfattning överhuvudtaget, var så här, ja, men jag vill ge mig själv chansen att överprestera mot index liksom. Yeah. Ja.
Det är ett fina ord.
Ja, men om man liksom tittar på fakta, så här tar de fram några studier som jag faktiskt inte hade sett, men
just det här citatet, det är, de menar på att det här kan man höra då och då.
Ja, varianter på
varianter
det här
på
från
det.
Folk i finansbranschen.
Ja, absolut. Ja.
Liksom så här. Så att det blir så här, forskningen, har du hört talas om detta med index? Ja, jag fattar, men.
Mm.
Och liksom, du vet, och här är faktiskt här, alltså, fan Karin, du vet, vi behöver prata om det här. Jag har ju ett inspelat rådgivningsmöte. Du vet, där en storbank ringde till mig och ville ge mig finansiell rådgivning. Och jag var så här, jag kunde inte låta bli och tacka ja. Och sen var jag så här, undrar om de har googlat eller så, men det hade de ju inte gjort.
De hade inte googlat.
Nej.
Det är ju ditt namn.
Nej, nej.
För att veta vad de ska lägga.
Och sen är jag så här, och sen tänker jag så här, jag spelar lite dum i det här rådgivningsmötet. Och ja, du vet, det är katastrof.
Ja.
Du vet. Så här, ja, men jag vet att en indexfond är bra, men titta på vår fond. Den har ju gått jättemycket bättre i denna tidsperioden. Vi får kolla om vi ska lägga ut den på bloggen.
Ja,
här.
Det,
eller, jag vill det, inte hänga ut.
Jag vill absolut inte hänga ut någon.
Men,
men man kanske kan ta, man behöver ju inte ta den inspelade originalfilmen. Man kan ju
aggregera den
lite. Och,
ja.
Ja, vi kan prata om
poäng,
det sen.
Min poäng var också där att det är ju inte...
Vilket syfte egentligen ska vi göra det?
Jo. Nej, men en av mina behållningar från det rådgivning som var katastrof, alltså det var så många saker som var till exempel så här, förväntad avkastning kom i framtiden. Nu kommande åren kunde jag tänka mig så här, de kommande 5 åren kunde jag räkna med 15% avkastning. De säger här i småsparare i boken 6%, 8% nominellt. Alltså jag brukar säga 7% nominellt, 5% realt. efter, realt är så efter inflation.
Mm.
Så till exempel den här storbanken, rådgivaren på den här storbanken sa att de kommande 5 år skulle få 15% avkastning, som är dubbelt
per år då ju.
Ja, i genomsnitt de kommande åren. Och då tyckte han ändå att det var försiktigt.
Mm. Ja, det har vi väl aldrig varit med om.
Det är helt sjukt. Och sen så kunde man ju ha mycket i aktier. Och mycket ny teknik, såklart. 40% av portföljen skulle in i en ny teknikfond. Och det som var min poäng, varför jag tar upp detta nu, är ju att många av de här finansiella rådgivarna, ja men, är så att de tror ju på det själva. Ja. De har ju placerat sina pengar på det sättet själva.
Jo, men det skulle varit sorgligt om de inte hade gjort det.
Ja, då hade det ju varit kriminellt.
Ja, det hade varit hemskt.
Liksom.
Det är klart de måste tro på det själva, men frågar du henne eller honom vad han eller hon hade sina egna pengar?
Ja, i samma så som de rådgav mig.
Ja. Ja, men det är för att de tror på det då.
Ja,
ja.
Men sjukt. Men i alla fall, då var det så här, mellan 2014 och 2018 lyckades 20% av europeiska fondförvaltare slå det europeiska indexet.
Mm.
80% misslyckades. I USA under samma period 18% slog S&P 500, alltså USAs 500 största bolag. Mm. Så alltså 82 av 100 slog inte sitt index på en 4-årsperiod. Tittar vi på en 30-årsperiod så är det så här, 996 av 1000 Nej, 994 av 1000 slår inte index.
Nej.
Och då kan man ändå tänka på så här, att hade fonderna varit gratis och urvalet slumpmässigt, så hade det åtminstone varit 50-50. Eller hur? Index är ju genomsnittet. Hälften bättre, hälften sämre.
Mm.
Och sen själva också som de skriver, Morningstar själva, som är Morningstar är ett sånt här bolag som utvärderar fonder, säger att den största korrelationen mellan fonds framtida utveckling och ett nyckeltal idag är inte antalet stjärnor, inte betyg, inga analyser, utan hur dyr eller billig fonden är. Ju billigare fond, desto större sannolikhet för att fonden kommer gå bra i framtiden.
Mm.
Liksom. Så att det är både de och jag konstaterar när man läser forskningen är så att det bästa man kan göra är att investera i en indexfond som ger dig marknadens genomsnittliga avkastning. Helt enkelt. Jag försöker inte förutsäga vilka aktier som kommer gå bra imorgon eller kommer gå dåligt, utan jag köper allihop väl medveten om att några kommer gå bra, några kommer gå dåligt. Och här är väl min egen kommentar, de har inte skrivit det i boken, men jag tror att de skulle skriva under på att ju fortare man inser att man är genomsnittlig och att det är okej, desto mer pengar kommer man tjäna över tid.
Ja.
Liksom. Och sen hade de faktiskt ett citat från Fondbolagens förening. Alltså Fondbolagens förening, det är ju en sån här intresseorganisation för svenska fonder, där de flesta svenska fondbolag är med. Du kan ju läsa detta.
Argumenten för indexförvaltning bygger till stor del på forskning som visar att aktiva förvaltare i genomsnitt och på lång sikt inte kan prestera bättre än marknaden, det vill säga index. Exempel är Sharpe 1966, Jensen 1967 och Malkiel 1995.
Redan här har vi Lindy-effekten också. Det är alltså studier som är nästan 50 år gamla som håller fortfarande. Mm. Har de hållit i 50 år så har de överlevt som gladiatorer på den här vetenskapens kolosseum och kommer förmodligen hålla i 50 år till. Liksom.
Ja.
Han fick ju Nobelpris för det farm också 2013.
Mm.
Ja, ska du fortsätta?
Värmers 2000 som undersökte fonder under perioden 1975 till 1994 kommer visserligen fram till att aktiva fonder i genomsnitt kunde välja ut aktier som slog marknaden. Dock gav fonderna ändå i genomsnitt inte bättre avkastning än index, vilket förklaras av fondernas avgifter samt det faktum att likviditet måste hållas i fonden för att möta spararnas insättningar och uttag.
Mm.
Pettersson 2014.
Mm. Och då ska det ändå sägas, alla är överens om att det var mycket enklare att förvalta fonder på 90-talet för att konkurrensen var inte så hård som den är nu på 2020-talet.
Men var det inte lättare då att ta höga avgifter? Eller är det bara att man förpackar det snyggare nu och ändå kan ta höga avgifter?
Nej, man tar fortfarande höga avgifter. Alltså det finns fortfarande, kommer ihåg HSB när vi gick igenom de fonderna, så det var över 2%.
Jag vet inte vad fonderna var på 90-talet.
Nej, jag ska vara helt ärlig, jag vet inte heller på någon genomsnitt. Så jag tror att genomsnittsavgiften i dagsläget ligger mellan 1,4. Men jag tror att det är inräknade räntefonderna som är billigare. Och jag tror att genomsnitt, något pris på aktiefonder kan ligga mot uppemot 2%, mellan 1,4 och 2% skulle jag gissa. Mm. Nej, men jag tycker detta är intressant och det är liksom så här lite spännande, fondbolagens förening säger detta också.
Mm.
Alltså så att, så här, där är ingen tvekan om vad forskningen säger. Och jag tycker också så himla skönt att nu är det inte bara liksom att vi är fler, det är åtminstone vi småsparguiden och vi som tjatar om det här. Och sen mot typ hela finans, liksom Twitter där.
Finanstwitter.
Ja, jag har inte ens varit på Twitter på flera år. Jätteskönt.
Vi är inte där.
Ja. Mitt guldkorn från boken, detta kommer jag ta med mig. Detta tyckte jag att de gjorde riktigt bra. Och detta beskriver de en historia att någon av dem, det var Andreas och Patrik, jobbade i finansbranschen och jobbade på en hedgefond. Och så hade de en chef som alltid ställde de här tre frågorna. Och då sa han att om man tittade på en fond eller på en investeringsstrategi så skulle den här investeringsstrategin uppfylla två frågor. Den skulle liksom så, den första frågan är så här. Bekräfta historisk data hypotesen. Så finns det bevis historiskt för att detta är sant? Fråga nummer två. Finns det en bra teoretisk förklaring till det här? Och sen har Andreas, Patrik och Eva.
Nej, Elisabeth.
Elisabeth lagt till en tredje fråga. Är det rimligt att den teoretiska förklaringen kommer gälla även i framtiden? Och jag själv skulle gärna lägga till en fråga innan detta som är så här, vad är hypotesen? Och om man ställer
vad
de här,
då tänker du?
Jo, men om man ställer de här fyra frågorna.
Ja, hypotesen för ettan är bekräfta historisk data hypotesen. Så vad är hypotesen?
Ja, precis. Så jag skulle säga, fråga ett skulle jag vilja ha så här, vad är hypotesen? Fråga nummer två, bekräfta historisk data den här hypotesen. Och gärna också där om man vill ta ett A och ett B, bekräftas hypotesen av data på olika marknader. Till exempel, jag kan ta några exempel. Finns det en teoretisk förklaring och kommer den här förklaringen och hypotesen gälla även i framtiden? Och jag tycker detta är briljant, för detta kan man applicera på så mycket som är där ute. Ny teknikfonder, vad är hypotesen?
Mm.
Liksom, okay, är hypotesen att ny teknikfonder kommer fortsätta överprestera mot index? Okej, bekräfta historisk data den hypotesen? Nej, det är det inte. Där finns liksom, där går olika perioder. I vissa perioder har värdebolag gått bättre, i vissa perioder har IT-aktier gått bättre, i vissa perioder har värde. Alltså du vet så här, det är en massa olika typer av
bolag. Men är det inte same, same då?
Jo, jag sa IT-aktier och ny teknik, jag hörde det också att jag sa det. Finns det någon teoretisk förklaring? Ja, då kan man säga så här, ja, till exempel, ja, men det är corona, det är bolag som funkar att jobba hemifrån, eller det kan vara så att det är så mycket teknikutveckling nu, eller du vet så här, man kan ha någon förklaring. Och då kan man säga så här, okay, är det rimligt att detta kommer gälla även i framtiden? Och jag är så här, jag tror ju inte det, liksom.
Men är det inte en åsiktsfråga då?
Ja, ja,
varför skulle inte ny teknik funka i framtiden om vi nu har
ja, men jo, att det är klart att de ska funka, men att de kommer gå dubbelt så bra som index.
Ja, ja, okay.
Varför skulle de göra det?
För det kommer hela tiden ny teknik, Jan.
Ja, jag skulle gärna vilja ha ett bättre argument
men
än det.
Ja, jag vet, det låter ju lamt. Men det är inte samma bolag som utvecklar den här nya tekniken hela tiden då heller, eller?
Nej, men du har ju haft...
Som alltså, Apple, är ja, men, det ny teknik men, eller men, är det gammal teknik? Jag vet inte, nu är jag kanske oinsatt i ny teknik.
Ja, men skitsamma, det är ju bara liksom en samling aktier som man har döpt till ny teknik. Där är ju Apple och de här stora bolagen. Mm. Men alltså så här, på 20-30-talet, nu vet jag inte, men du vet så här, oljebolagen var jättestora då.
Mm.
Är du med? Där finns ju de här böckerna, vi kommer ihåg, Good to Great. Liksom, ja, som, och sen, du vet, det går i cykler.
Men vad tänkte du med good to great? Ja, man tar upp att, bolag där som, ja,
som
är
var
jättebra.
Så här, som var great och sen vet jag att 10 år efter att boken eller 20 år efter att boken ges ut så är de inte så jävla great längre.
Nej.
Liksom. Så att, eller ta investering, investmentbolag. Bekräfta historisk data, vad är hypotesen? Investmentbolag är bättre än andra bolag. Det är väl hypotesen. Bekräfta historisk data hypotesen. Ja, i Sverige gör den det. Det är så vi kom fram till hypotesen. Finns det en bra teoretisk förklaring? Nej. Funkar då den här teoretiska förklaringen på andra marknader? Nej. Tyska investmentbolag eller amerikanska investmentbolag är inte dubbelt så bra som det landets index. Förstår du? Mm. Är det rimligt att, att investmentbolag kommer gälla även i framtiden? Kanske.
Okej.
Okay. Förstår du? Så, att man kan,
så de här tre frågorna hjälper en att ta beslut kring sitt långsiktiga investerande?
Ja, eller vad man gör, det hjälper en att utvärdera den strategin man har. Mm. Istället bara för att läsa Aftonbladet, fonden du skulle haft eller vad alla pratar om. Alltså för jag vet ju att det är grupper, jag använder ju inte sociala medier, men jag får ju höra från kompisar som använder så bara, ja men du vet, i grupper så är det så här, ja men du vet Jan, du vet så här, man är dum i huvudet om man har en indexfond.
Mm.
Liksom, man skulle ha en ny teknikfond.
Jag måste bara fråga de här tre frågorna, är det inte lätt att lura sig själv lite för att man vill att någonting ska vara på ett visst sätt?
Eller jo,
måste
man men bara det att man ställer sig de här frågorna kommer att göra hästlängre, att man kan börja ifrågasätta sig själv. Det är ju mitt vanligaste liksom sådana folk frågar, men så varför ska jag inte ha en ny teknikfond? Eller vad tycker du om min portfölj? Jag har de här ny teknikfonderna. Då brukar jag säga så här, ja det är ju ingen tvekan om att ny teknikfond har gått mycket bättre än en index. Hur vet du att de kommer göra det de kommande tre åren? Hur, du vet, det som många proffs brukar prata om nu, det är ju att värdebolag har liksom underpresterat. Så att jag tror att vi kommer börja se en början på en trend på värdebolag.
Mm.
Liksom, investera i det? Nej, för jag vet inte. Men jag har däremot varit med i 25 år så att jag vet att det går en trend i vad som är populärt liksom i olika perioder. Och för mig blev detta liksom ett sätt att försöka identifiera det.
Ja, absolut.
Bra. Sen så någonting som jag tyckte var intressant var att de argumenterar för att man ska ha en indexfond, men inte så stenhårt på att den ska vara global.
Nej.
Utan de pratar faktiskt om att de säger att investerar du i Sverige så är det inte en jättestor skillnad, för många av svenska bolagen är globala, svenska marknaden påverkas av den globala marknaden, och då säger de som exempel en billig Sverigefond är bättre än en dyr global fond. Och jag har inte tänkt på det på det sättet, men det är svårt att argumentera mot. Men jag hade ju hellre precis, liksom ändå till syvende och sist valt en billig global fond framför en Sverige.
Men måste man då undersöka vilka Sverige sån här fonder då som,
de gillar,
som är där det ingår globala företag?
Nu är vi så här, okej, vi är överens om att vi ska åka till Venezuela. Men nu är vi oöverens vilka städer i Venezuela vi ska åka till. Alltså så är det på den nivån.
Ja, ja visst.
Alltså de gillar ju, i boken så rekommenderar de Nordnet Superfonden Sverige och Avanza Zero. Jag är ju inget fan av någon av dem. Jag tar ju hellre SEB Sverige Index.
Men du, får jag bara fråga, vem är denna boken för egentligen?
Ja,
är det
ja men det är som våra eller? Lyssnare. Ja, någon som inte kan så mycket.
Och vissa av våra lyssnare kan mycket.
Ja.
Så kan man läsa boken?
Ja, det kan man. Det kan man. Vi kommer ju prata i 2 timmar om detta nästan, så att underlag finns här ju. Men jag tyckte att det var spännande att de inte gjorde att, så här, min behållning från att läsa det kapitlet är att skillnaden är nog mindre än jag trodde mellan att ha en bred Sverigefond jämfört med att ha en bred globalfond.
Mm.
Jag har nog trott att skillnaden på en skala mellan 1 till 10 är typ så här, det är 8 i skillnad. Och de säger så här, ja men skillnaden kanske bara är 4.
Mm. Okej.
Okay. Liksom. Så det tyckte jag var spännande. Bra. Sen pratar de också, du vet så här, invändning mot indexfonder är alltid så här, ja men om alla investerar i indexfonder, då kommer ju inte indexfonder funka, för att alla bolag kommer värderas likadant oavsett hur bra eller dåliga de är. Och det är ju teoretiskt sant.
Det är inte alla kommer inte göra det.
Nej. Och någonting jag tyckte var intressant, för då hade de en siffra från 2018 att 17% av alla pengar investerades i indexfonder. 2013 var det 11%. Så vi har sett en ökning på liksom 5 år på 6%. Det är inte jättemycket.
Nej.
Majoriteten av världens pengar förvaltas fortfarande aktivt. Sen är det ju så, ja men vi som gillar passiv förvaltning, alltså att man köper allt istället för att man har någon fondförvaltare, vi behöver ju de aktiva fondförvaltarna, annars kommer inte vi kunna göra vår grej. Sen understryker de också det som jag alltid också säger, att det är ingen poäng att ha 2 globalfonder, för så tänker vi sig ibland, ja men jag har Avanza Global och Länsförsäkringar Global, och då har de en skitbra metafor där de är så här, det är ingen skillnad att köpa gott och blandat på ICA eller på Coop. Det är fortfarande samma gott och blandat. Tyckte jag var en bra metafor. bra, de är väl också i där Sverige eller inte. De pratar mycket om att vi har en stor exponering mot Sverige oavsett, med att man bor här, man har sin ekonomi här etc. Det som jag, om jag skulle liksom så här, vara spela djävulens advokat, så kan man väl här säga att de liksom säger så här, det räcker med en global indexfond. Alltså köp då länsförsäkringar, global indexnära.
Ja. Ja.
Vilket jag kan tycka är lite spännande, för att om man läser mycket av forskningen, till exempel som bygger till grund för detta med indexfonder, som är den här CAPM-studien från typ 60-talet, så säger den ju att man ska äga hela marknaden så billigt som möjligt, så lång tid som möjligt och så köpa så regelbundet som möjligt. Här gör de egentligen ett avsteg från den, för de säger så här, men det räcker att du äger aktier liksom i den här globala indexfonden, men du behöver inte ha så mycket i Sverige, du behöver inte ha så mycket tillväxtmarknader, du behöver inte ha småbolag, alltså de delarna som inte ingår i en vanlig indexfond. Och detta är en av de anledningarna till att jag gillar en fondrobot. För en fondrobot gör det mycket enklare för mig att komma närmare forskningen.
Mm.
Medan här säger de så här att nej, men det är ett okej avsteg. Och här kan jag ju tycka att det blir lite spännande att liksom i vissa fall så upplever de lite inkonsekventa. I vissa fall är det bättre att så här, nära nog är good enough. Men sen i vissa andra fall så vill de liksom att man ska optimera.
Mm.
Så här känner jag. Så att de är ju, där är de till exempel mot fondrobotar. Ja. Det kommer vi komma in på. Medan där är jag ju väldigt positiv till framförallt Lysa, eftersom Lysa är billig, 0,4. Sen är det andra fondrobotar som är dyra och de avråder jag också från. Så återigen, inga sådana här att det är svart eller vitt, tänker jag.
Mm.
Bra. Jag tänker att sen pratar man dem om liksom så här lite om sparkonto. Sparkontot är liksom den bästa ränteplaceringen.
Va? Jag hänger inte med nu.
Nej, vi har lämnat aktier nu ett tag.
Ja, för det här med räntan. Jag känner att jag har liksom... För jag tänkte så att de gillar inte räntefonder.
Nej.
Så då pratar vi inte mer om det liksom.
Ja, men det var ju det jag sa där i början. Att de buntar ihop, ränteplacering buntar de ihop. Sparkonto med insättningsgaranti 0% ränta. Sparkonto är en nischbank med lite högre ränta.
Okay.
Obligationer, korträntefond, långräntefond, peer-to-peer. De buntar det ihop som en ränteplacering.
Okej.
Okay. Liksom. Så då säger de att den bästa ränteplaceringen är sparkonto. Jag håller med 2020. Jag vet inte om jag skulle säga det 2022, 2023.
Nej.
Så att där. Sen kan jag ju också tycka så här att om man gör en liten utvikning som jag tror vi kommer återkomma i framtida avsnitt, så är det ju så också att de flesta av oss har ju bolån. Om man ska resonera rent optimalt, rationellt, inte känslomässigt, så är det ju dumt att ha någon ränteplacering, oavsett om det är sparkonto eller räntefond, om man samtidigt har ett lån. Så då borde man, till exempel om man har 100 000 kronor att investera, om man vill sätta dem här till exempel i en 50-50-portfölj på 5 års sikt, så hade det varit bättre att ta 50 000 kronor, amortera på lånet och sen ta 50% 50 000 kronor i 100% aktier.
Mm.
Men det skulle resultera i att när du loggar in på din portfölj så har du 100% aktieexponering, som det är få av oss som tittar på vår ekonomi utifrån ett helhet och tänker så här, ja fast jag har ju faktiskt amorterat 50 000 på mitt lån.
Ja, visst.
Och då är vi tillbaka på det där rationellt korrekt svar eller rationellt och matematiskt korrekt svar eller känslomässigt. Så att där är ju vissa som har rätt i, detta skriver inte de om i boken, men jag vet att vi har diskuterat det på Patreon i vår community, att det är egentligen dumt att ha räntefond och ett lån samtidigt.
Ja.
På det sättet.
Mm.
Men så att, ja. Bra, sen så som jag var inne på, de avråder från räntefonder, avråder från en global spridning. Jag tycker att man borde ha en global spridning på sina ränteplaceringar, det tycker Lysa också. Så att återigen, detta är en tolkning av den forskning som finns. Jag tycker ju precis som att vi säger med aktier, jag ska äga alla aktier och inte försöka förutsäga framtiden om vilka aktier som kommer gå bra eller dåligt, så upplever jag att då ska jag ju inte göra det med räntefonder heller. Nej. Då ska jag ju äga alla räntetyper och inte försöka förutsäga vilka som kommer gå bra eller dåligt i framtiden.
Hur kan man göra det då?
Ja, vi gör ju det via Lysa.
Mm.
Vi har ju delegerat det jobbet till Lysa. att de får plocka fram hela det som man kallar universumet av räntefonder.
Ja.
Make sense?
Make sense.
Ja, jag vet, du hatar anglicismer, jag ska inte säga så.
Jag gör det ju själv.
Ja.
Men ja, jag hatar anglicismer.
Ja. Sen har de en utvikning på investera hållbart eller inte.
Mm.
Där de faktiskt har gjort en genomlysning av den forskning som finns. Och den forskning som finns är väl oklar. Och de pratar mycket om att det finns ju olika sätt att man kan välja till eller välja bort. Alltså man kan ha fonder.
Men vänta, om man nu vill investera hållbart.
Ja.
Och det är ju en ganska så bred definition.
Ja. Och det är problematiskt.
Etiskt eller hållbart är det samma.
Ja, det är samma. Ja, precis.
Det är det ju kanske inte.
Nej.
Nej.
Och där pratar de flesta fonder antingen väljer till eller väljer bort bolag.
Mm.
Alltså ja, vi investerar inte i.
Nej. Eller vi har grön... hjälp mig.
Ja, eller vi försöker påverka bolagen.
Ja, vi har olja, men vi har också vindkraft. Väl?
Ja, eller vi försöker påverka bolagen, etc. Och då, den forskningen som är så här, påverkan så här, högst skeptisk om det gör någon skillnad.
Högst skeptisk. Någon gång måste vi undersöka det, John.
Ja, men de har lite studier som de är relaterade till.
Hur man påverkar andra
bolag. Men å andra sidan så här, AP7 har jag också, precis som de hört från flera, att de gör ett jättebra påverkansarbete. Så återigen, inte...
Det tror jag på, visst. Men det kan ju också vara så att man använder det ordet för något litet samtal man gör en gång om året. God jul.
Ja.
Och sen så har man gjort ett påverkansarbete.
Ja.
Så kan man skriva det.
Ja.
Alltså jag är så skeptisk till sådana här... Man måste vara tydlig.
Ja. Och så gör till exempel inte Sjunde AP-fonden.
Nej, jag vet att de inte gör så.
Ja. Så att där. Någonting som de här hänvisade till studien som visade att det var bättre att välja till bolag än välja bort bolag. För väljer man bort ett bolag, ja, det spelar ingen roll. Alltså att aktien inte handlar så att jag inte köper aktier påverkar inte bolagets verksamhet. Men genom att välja till bolag så kan man liksom ge kapital, till exempel vara med och stödja i nyemissioner eller som nya bolag som hade behövt kapital som därmed kan utvecklas.
Mm.
Så makes sense, så att det är bättre att välja till. Men de landar väl egentligen i samma resultat som jag, som vi också har pratat om här tidigare, att om man verkligen är intresserad av det här med positive impact investing, att liksom göra skillnad liksom på att göra gott, så är det många gånger som, kommer det ihåg han som vi hade från effektiv altruism, att det är nästan bättre att liksom försöka ha sina fonder någorlunda schysst, men att med låga avgifter och det som man annars hade betalat i högre avgift, ge bort de pengarna till en organisation som du tycker gör ett bra jobb.
Yeah.
Så att du vet att man gör liksom både och, men man särskiljer på dem.
För att, absolut.
Så det verkar enligt forskningen ge mest effekt, det är det jag också upplever.
Mm. Mm.
Så att, ja, och sen finns det ju det som handlar där mitt emellan, typ switcher och massa andra sådana här som vi har haft som försöker göra. Ja, men du investerar i solpaneler, det bidrar till liksom att vi får mer solenergi och du får en viss avkastning.
Precis.
Men de investeringarna kommer med en helt annan risk, för att gå switcher i konkurs eller det projektet så förlorar alla pengar.
Mm.
Så att det är inte heller, liksom, där finns inga fria luncher i det. Gratis luncher. Bra.
Nu har du skrivit del 2 i boken här.
Ja, yeah. Men det kommer gå mycket snabbare nu. Nu
är det, så, inte, okay.
Ja, det är inte så mycket. Så mycket. Bra.
Vad handlar del 2 om?
Jag tror att där blir det sen, de andra delarna handlar om pension och bostäder och lite försäkringar.
Så för det vi har gått igenom i ettan
är så hur man den finansiella grundkunskapen.
Grundkunskapen, ja. Och nu kommer då...
Ja, egentligen sådana här ganska logiska grejer, så att detta kommer gå. Så de till exempel rekommenderar så här, prioritera, nu är vi på bolån.
Bolån,
ja. Och fastighet. Mm. Så om du har ett bolån, prioritera amortera ner till 75% belåningsgrad och rekommendera inte att amortera bort de 50%. Jag brukar säga samma regel, följ amorteringskravet, överamortera inte.
Nej.
Det är vad jag brukar säga. Mm. Ja. Sen säger de så här ganska logiskt, amortera dyra smålån först.
De, vad kan det vara för dyra smålån?
Kreditkortslån, ja, konsumentlån, precis, ja. Avbetalningar på Klarna, delbetalningar, you name it.
Mm.
De landar i 3 månader i buffert, där har vi ett helt avsnitt om buffert, men där pratar vi mer om hinkar.
Mm.
Tycker jag att det är lite bättre resonemang. Sen säger de så här, spara till barn och pension i 100% aktiefonder om det är lång tidsperiod. Det är väl inte så mycket att säga till dem. Och sen älskar jag, för jag har varit så jäkla ensam om detta resonemanget. De skriver så här, ja, du kan ju läsa det.
Att låna på huset för att investera i aktiefonder kan låta helgalet, men för långsiktigt kan det vara helt rätt.
Ja. Och detta är också återigen sånt som forskning säger, är man ung, lång tidshorisont, man inte behöver stå och falla med pengarna, så bör man ha en högre risk.
Mm.
Men det förutsätter att man inte freakar ut. Så till exempel så här, du och jag har ju precis gjort det, vi har lånat pengar för att investera, men vi har varit med om börskrascher, vi vet att vi kommer att kunna hantera den räntebetalningen, den amorteringen, och vi kan till och med hantera om det skulle skita sig.
Mm.
Med den investeringen. Mm. Men att låna, alltså så här, kan man låna för att köpa en bil som garanterat faller i värde, varför i helvete, förlåt att jag svär, skulle man inte kunna låna för att investera någonting som kommer med stor sannolikhet ge mig pengar över tid?
Ja.
Och det roliga är, tips också.
Men det beror
också,
väl på vad man sätter dem i.
Ja, tips här till Patrik och Andreas. Där finns en promemoria från, och det till alla er andra också såklart.
Men är det inte till Elisabeth med?
Och Elisabeth, förlåt.
Ja, herregud John. Ja, men, jag behöver hålla den kvinnliga flaggan,
nej,
här.
Nej, men det vet du, jag förlåt. Jag visste inte att Elisabeth var med i småsparguiden. För när jag har pratat...
Nej, jag vet inte i alla fall hon är med i småsparguiden.
Ja, jag är kast där, för jag har alltid resonerat...
Ja, det är hon.
Ja. Ja. För jag har bara haft kontakt med Patrik. Så okay. Jag har aldrig ens pratat med Andreas. Toppen. Så att det är därför för mig småspar, ja, men det är Patrik. Så du vet nu när jag lärde boken, bara, oj, de var tydligen två till. Så det visar ju min okunskap. Förlåt till er två, jag borde. Men som sagt, jag tycker det är lite jobbigt för att ni är duktiga. Så jag är inte inne på er hemsida. Bra, vad var jag? Jo, tips. Riksbanken, om man går in på Riksbankens hemsida så har de promemorior och analyser som de har gjort. Och 2014, 27 januari, så skrev de en promemoria där de skriver bokstavligt talat så här. För de flesta hushåll i Sverige vore det ekonomiskt sett lönsamt att belåna huset upp till bolånetaket och investera pengarna i långsiktigt i aktie- och ränteobligationsfonder.
Mm.
Riksbanken skriver alltså detta. Jag kan länka till det på bloggen. Caspian kommer att sätta in då en länk till den här promemorian. Det står på sidan 3 i det där.
Mm.
Och vi har ett avsnitt som heter Bra dåliga lån också.
Nästa grej här.
Ja, på den här frågan, investera allt på en gång eller sprida ut över tid, så återigen går de på det rent matematiskt rationella svaret som investera allt på en gång. Jag är inte helt hundra på det. Inte att det inte stämmer matematiskt, för det finns ju bara ett matematiskt svar och det är korrekt. Det enda som spelar mest tid för din avkastning är tiden som i pengarna är investerade. Men om man investerar pengarna 1 januari 2020 och 30 mars har förlorat 35%, då ska man vara sjukt duktig att inte få panik och ångra sig och ta ut pengarna. Så att då är vi tillbaka på det här resonemanget som vi hade innan.
Om man är lite som jag, jag skulle kunna göra en sån grej,
ja,
och sen inte titta på det på 5 år.
Ja, men då är det
för
bra.
För jag är ju inte så intresserad.
Nej, men det är bra. Det viktigaste är att du inte freakar ut. Så ja, alternativet är ju att månadsspara in det. Och det, jag vet, jag är inte dum i huvudet. Jag fattar att det är irrationellt, att det inte är matematiskt korrekt. Men jag tror ändå att det är en känslomässig aspekt som man inte får glömma. Att jag tror att för folk, återigen, att det känns bättre att göra ett långsiktigt spara, alltså att spara in det, och så tänker man
spara
så här,
in ett arv till exempel.
Ja, att det är okej.
Okay, jag har inte ens tänkt att man kan liksom dela upp det. För mig är det bara ett jävla hassle.
Ja.
Förlåt men, mig. Ja. Det är bara jobbigt att behöva tänka så. Nu ligger de pengarna då, de ska in där.
Ja.
Även om jag hade haft autogiro på det så här.
Vi har avsnitt 92 där vi pratar 1,5 timme om just den här frågan.
Mm.
Men så att återigen så är min feedback så här. De har matematiskt korrekt, men där finns andra perspektiv man kan ta. Men jag upplever att de tar inte alls det här beteendemässiga perspektivet i den graden som jag gör det.
Mm.
Kommer få fram ungefär samma grej som vi när det gäller barnsparande. De hatar, men de kritiserar ju HSB Bospar. De är så här avråder och har liksom långa stycken. Jag kanske har samlat mod till mig nu att kunna avsluta vårt HSB Bospar.
Tack.
Ja.
Bra. För någon annan sa det. Det var inte bara jag som sa det. Nu sa någon annan också det.
Jag vet inte riktigt vad du försökte insinuera där. Jag bara...
Saker att inte spara i, enligt författarna här.
Ja, inte spara i blandfonder.
Fond i fond.
Inte fond i fond.
Robotförvaltning gillar de inte heller.
Nej, och jag håller med om att i 90% av alla fondrobotar är dåliga, för det är blandfonder eller fond i fondfonder. Undantaget i min värld är Lysa. Undantaget på plats nummer 2 är Opti.
Yeah.
Optit gillar det lite för dyrt, men jag vet att de kör kampanj och sånt.
Mm. Fastigheter du får via börsen?
Får du via börsen. Så att de tycker inte man ska investera i fastigheter, utan det kan du få via fastighetsbolag som är mycket mer professionella och liksom bättre. Jag vet ju, Filip kommer ju inte hålla med vår kompis som investerar i fastigheter här.
Mm.
Råvaror tycker de är en ren spekulation. De tycker som guld är en ren spekulation. Och så säger de så här, ja men du vet, tänk om man, där finns små mängder guld i havet. Om man lyckas utvinna ett sätt att billigt utvinna det guldet, så kommer guldet rasa i värde. Ja, det är ju svårt att argumentera mot.
Finns den teknologin på ingång eller?
Jag vet inte. Jag vet inte. Men alltså, återigen, jag, det är ju detta så här, fördel och nackdel med att vara kategorisk. Jag är ju inte kategorisk på det sättet. Jag är så här, folk säger att guld är en barbarisk relik och som inte har något, det är en sten du betalar för att ha i en låda. Och sen har vi Erik Strand och andra som säger att guld är det enda du kommer ha, för annars kommer det gå åt helvete. Och,
nej, han säger inte det.
Nej, men jag
överdriver. Men åt det hållet finns det, det finns sådana.
Och då är jag så här, okej, vad finns det belägg för i liksom studier? Ja, men mellan 5-10% guld. Bra, då tar jag mellan 5-10% guld.
Mm.
Ja.
Optioner och derivat skriver de att man inte heller behöver syssla med.
Hålla med om. Valutor ska man inte heller hålla på med. Strukturerade produkter håller jag också med om.
Vad kan det vara? För att jag vet inte om jag skulle känt igen det om jag hade sett det. Liksom, då hade jag fått titta noga på vad
det är ofta sådana här. Du kan tjäna, där är ingen begränsad uppsida. Nedsidan är begränsad till 20% i 95% av fallen.
Men vad skulle de kalla det? För jag vet att det
SPACs, strukturerad produkt. Alltså, det, som tur är finns det inte så mycket som nu. Alltså för 15 år sedan var det jättestort.
Ja. Liksom. Och sen kom 2008.
Ja, nej, men det handlar inte om 2008.
Men det var väl strukturerade produkter där?
Nej.
Inte på kallar man inte det alls strukturerade produkter, de här bostadslånen?
Ja, det var subprime. Jo, men det var inte, detta var mer strukturerade produkter mot privatperson.
Ja.
Det var ju strukturerade produkter mellan institutioner.
Mm.
Så det är inte lite samma. Bra, och sen avråder de för att direkt äga aktier. Utan de säger så här, man kan köpa det som hobby, men precis som vilken hobby som helst så kommer det kosta dig pengar att investera i aktier. Direkt investera i aktier. Du ser frågan ut.
Hur jag direkt investerar i aktier. Det är inte när jag går in på Avanza och köper aktier. Jo.
Alltså att jag köper inte fonder. Jag köper de enskilda aktierna.
Mm.
Jag skulle kunna lägga till så här. Onoterade.
Alltså vi har ju det.
Ja, det är de här företagslotterna. Alltså. Ja. Vi? Du?
Ja, och vårt barn.
Ja, men det är ju för ett pedagogiskt syfte.
Absolut, men det är...
Ja. Och vad har hon? En aktie i 25 i olika företag. Ja, en aktie var.
Ja, precis. Ja.
Sen har hon ju överpresterat såklart för att universum har liksom
bestämt sig för att du ska ha fel.
Humor. Så att liksom så här, hade vi låtit Freja förvalta våra pengar så hade vi haft dubbelt så mycket pengar detta året. Men återigen, hypotes. Vad är hypotesen? Finns det historiska belägg för hypotesen? Kommer den här hypotesen hålla framgent? Hur vet vi att Freja kommer ha rätt i sina aktieval nästa år?
Nej, och mina Tesla-aktier kan ju falla jättemycket.
Ja.
De har ju klättrat upp i träd nu.
Bra, ska vi ta nästa?
Som del 3 i boken om pension.
Ja, detta har jag hoppat ganska mycket i deras kapitel. Liksom. Och det är väl liksom, jag tycker det är klurigt. Och sen är...
Varför tycker du pension är klurigt?
För att det blir så att typ, beroende på vilken generation du är, kommer du få ut olika mycket. Sen finns det olika lösningar och så finns det så här KPL, ITPK, vissa garantilösningar.
Också.
Ja. Så att det är jättesvårt att säga någonting som är liksom generellt. Men det är väl liksom också för att vi får fördjupa oss. Men poängen som de hade var så här, samma som jag. Bästa du kan göra i ditt PPM är 7:e AP-fonden, den här AP7 SOFA. Vi är väl liksom överens om att pension är svårt. Svårt förutsägbart. Och också att sen tar de upp den här problematiken som vi har varit uppe med vid dödsfall. Alltså att man får ha det här samtalet. Liksom, vad händer om jag teoretiskt dör? Hur kommer ekonomin se ut för dig? Vad händer i olika situationer om vi skiljer oss?
Om jag teoretiskt dör?
Ja. Om jag dör? Eller? Jag vet inte hur jag
skulle vad händer teoretiskt om jag dör? Inte vad händer om jag teoretiskt dör?
Jag känner mig lite stressad här. Om min kvart ska jag hämta våra barn.
Ja, visst. Vi ska inte hålla på.
Ja. Testamente är också bra. Vi har ju andra avsnitt om det där. Bra. Så det var del tre som är ganska stor del i boken.
Det är
boken,
en ganska stor del i boken. Men
du så här, där man också kan titta, om man inte säger hur ska jag tänka kring att ta ut pengar i pension, vad har ju olika delar. Men jag tänker också att det kommer komma ganska mycket lagstiftning nästa år att man ska kunna flytta sin pension. Så jag tror att det blir mer aktuellt då. Mm. Okay. Sen pratar de lite så här, sista delen pratar de om bostäder, lån och försäkringar. Så är de också väldigt tydliga med att den uppgången vi har haft på bostäder sedan 90-talet är en anomali. Det är inte någon naturlag. Där finns ju en sån här studie, många studier gjorts på en så här, där finns en berömd gata i Amsterdam som jag inte minns vad den heter. Men det som är roligt med den gatan är att man har prisuppgifter på varenda hustransaktion på den gatan sedan 1600-talet. Så att man kan, liksom, det är en jättelång obruten dataserie.
Mm.
Och då har man liksom konstaterat att mellan 1600-talet och 2000-talet på de här 400 åren så har värdeökningen varit realt, alltså efter inflation 0,2%. Och det är trots att Amsterdam har ökat med befolkning 10 gånger under den perioden. Så man kan liksom inte säga så här, staden växte inte eller så. Så att det är ingen naturlag, utan tvärtom tenderar huspriserna på olika marknader var gå i takt med inflationen. Är du med? Så att min hypotes...
Så det har inte gått upp så mycket?
Nej.
Där så i Amsterdam?
Nej, och inte på andra ställen heller, förutom det undantaget vi har sett de senaste 30 åren. Liksom. Så att min hypotes är snarare så här att bostäder ska inte öka i värde, utan de ska behålla sitt värde. Så jag utgår från att när vi säljer vårt hus kommer vi få tillbaka lika mycket vi har satt in. Men vi har totalt sett gått minus eftersom vi har fått underhålla huset.
Ja,
liksom.
Visst.
De tycker att man ska räkna med att utgå från att ens bostad kan sjunka i värde med 20%. Jag själv tycker att det är lite optimistiskt. Jag själv skulle räkna 30-40% faktiskt. Jag tycker att de är lite försiktiga. Och sen tänker jag ju så generellt att man ska ju se boende som en konsumtion.
Ja, så ser vi ju på vårt hus.
Ja, och sen återigen, man ska inte bara fatta så här, detta är det billigaste boendet, utan det är ju få saker man ska använda sina pengar till, tycker jag, och då är boendet ett av dem eftersom det påverkar.
Mm.
Och sen så tänker jag också att det är ett mycket bättre resonemang att ha, vad händer om priset faller med 20-30%? För det kommer inte påverka mig i det fallet så länge jag inte säljer det. Utan vad som kommer hända i ett bostadsprisfall är att jag kommer bli inlåst i mitt boende. Jag kommer inte kunna ha råd att flytta. Men så länge jag betalar räntorna så kan inte banken kasta ut mig. Så därför tänker jag så här att innan man köper ett boende så ska man ju titta, kan jag tänka mig bo här i de kommande 10 åren med den förändrade livssituationen? Så vi köpte ju inte ett hus förrän vi visste att här kommer vi bo i 10 år. Och det värsta som kan hända för oss på 20 års sikt, det är att barnen flyttar hemifrån.
Ja.
Liksom. Så att vi kommer inte behöva större, vi kommer inte, det passar än det vi gör. Och någonting som jag också upplever att de missar, och som de flesta missar kring bostad, utifrån ett privatekonomiskt perspektiv, det är ju att huset i sin tur driver en massa andra kostnader. Alltså att huset är en kostnadsdrivare.
Ja, det är det verkligen.
I renoveringar, i området där man bor, i underhåll. Så att det är en massa annat. Ja,
har man
trädgård
behöver man ta hand om den också. Det kostar också en massa pengar som man inte sen egentligen får tillbaka. Liksom, för det är ingen som bryr sig om trädgården. Nej. Medan att den ska se fin ut.
Ja, nej men precis. Ja. Och ja, så att det tänker jag, det kommer vi återkomma till. För där finns några sådana kostnadsdrivare.
Mm.
Och sen så säger någonting som de säger väldigt konkret, att det är aldrig läge att binda räntan. Vilket
nej,
jag,
okay.
Vilket jag
tycker. Vad tänker de då med det?
Nej, men de säger så här, att när någon går ut på en bank och säger nu är det dags att binda räntan, så är det egentligen som att säga mina kollegor som sitter på ränteavdelningen är dumma i huvudet och har räknat fel.
Mm.
Not gonna happen. Alltså nej. Det kommer ju inte hända. Och, då, och historiskt sett så har ju det alltid gett lägre ränta att ha rörligt. Plus det de argumenterar mest är att du blir fastlåst i banken. Så du får liksom inte så mycket valmöjlighet.
Nej.
Återigen så tror jag att detta, de kommer från det matematiskt korrekta, sannolikhetsmässiga. Men återigen, vi band ju viss, vi gjorde precis som de sa att man inte ska göra. Vi band rent en del av våra lån, vi band dem på olika tidsperioder. Och för oss var det så här, ja, vi flyttade till ett dyrt hus, då hade vi inte samma ekonomiska situation som vi har idag. Och då var det så här, ja, vi kan bo här fram tills barnen och går till årskurs 5, liksom. Och det kommer gå bra.
Mm.
Så att återigen, man måste kunna värdera sin känsla och det är okej att det kostar lite pengar, tänker jag.
Ja.
Sen pratar de om att förhandla om räntan.
På banken.
Ja, de avråder också från att bli helkund. Man behöver inte berätta hur mycket pengar man har. Jag brukar säga så att i Swedbank, när ni också lanserar en fondrobot som är lika bra som Lysa, så kan jag bli helkund hos er. Liksom. Sen är de skeptiska till seniorlån. Alltså det här att man lånar, som min mamma, att hon skulle liksom, nu är hon i pension. Och då, men hon har ett obelånat hus, att hon skulle låna pengar på huset för det kommer att vara dyrt för henne.
Utan då seniorlån, vad är det för ränta på dem?
Ja, men de har ofta hög ränta. Så då säger de att det är bättre att barnen tar lånet, för då sparar man den räntan. Och sen är de inne på det här också med att investera studielånet, är inte en dum idé.
Nej.
Det är bra.
Jag visste inte att det fanns seniorlån.
Ja, nej. Det är inte så aktuellt
att
för dig
och mig. Att de kallas det liksom.
Ja.
Och att det är högre räntor förstår jag. För att det, de tycker att det är risk med det. Men,
ja. Ska vi ta de sista två, tre slidesen här?
Så man får alltså bara det om man är över en viss...
Nej, det är inte så. Alltså, så här,
vi behöver inte gå in på det.
Men det är så här, folk som är gamla har pengar i huset. Men de har ingen dålig pension. Mm. Normalt sett får du inte låna på huset eftersom du inte har en inkomst.
Ja.
Då löser man det genom att man lånar på huset. Och sen så gör man så att man betalar ingen ränta.
Nej.
Utan värdet, man tar liksom räntan från det värdet på huset.
Okay.
Så att arvet blir mindre till de som ärver. Mm. Hänger du med?
Jag förstår.
Mm. Bra. Försäkringar. Intressant fakta som jag inte visste var att du får bara tillbaka 20-30% av det du betalar in på en försäkring. Det vill säga 70% av en försäkringskostnad är bortkastade pengar.
Mm.
Så att då är det kvantifierat. Och då sa de att ett bättre, mer återigen rationellt, matematiskt korrekt svar är att om du har en god ekonomi så är det bättre att ha ett eget försäkringskonto där man själv gör avsättningar och tar från när det skiter sig.
Är det som en buffert då?
Ja, till exempel ish.
Ja.
Och poängen de gör är så här, försäkra bara det som du inte har råd att förlora. Vilket är precis samma sak som vår kompis Filip säger.
Mm.
Så man ska bara försäkra det man inte har råd att köpa igen.
Ja,
så,
som huset
ja,
då.
Ja, till exempel. För har du liksom, är det lönt att ha en helförsäkring som kostar 5 000 eller 10 000 om året på en bil som är värd kanske 100 000 kronor om du har 1 miljon i sparkapital.
Mm.
Då är det bättre att du tar de pengarna och investerar dem och sen får du väl bita i det sura äpplet om det skiter sig. Så att när de listar försäkringar säger de hemförsäkring, absolut, bil kanske, gravid kanske, men eftersom de är gratis så kan man ta dem.
Ja, vadå?
Gravidförsäkring.
Som barnförsäkring?
Ja, nej, gravidförsäkring.
Gravidförsäkring, det kommer jag nästan inte ens ihåg vad det är.
Ja, men det hade vi, det är så innan barnet föds.
Ja.
Barnförsäkring kanske, sjukdom kanske, inkomstförsäkring kanske, djur kanske. Så det enda de säger ja på hemförsäkring, kanske på de här. Och sen nej till alla sådana här självriskreduceringar, cykelförsäkring, telefon, dator, drulle, avbeställningsskydd på resor och avbokning. Så bara nej.
Mm.
Hålla med. För de flesta är det bättre. Så att de avslutar det hela. Liksom, de kallar om det så här, småsparguidens 10 budord. Vi borde också göra rika tillsammans budord.
Ja.
Men då säger de så här. Din personliga bankman är en säljare.
Mm.
Nummer 2. Finansanalytiker kan inte spå framtiden. Titta på priset när du köper fonder. Här hade jag velat ha billigt och bra. Spel på aktier är en hobby som kostar pengar.
Ja, det håller vi med om.
Jag håller med om alla hittills. Försök inte tajma marknaden. Det kommer att kosta dig 2% i årsmedelavkastning minst, enligt studier. Investera inte i saker som du inte förstår.
Mm.
Bostadspriser kan gå ner. Det är aldrig läge att binda räntan. Försäkra bara det som du inte har råd att förlora. Och aktier på lång sikt.
Ja.
Vad tänker du?
Ja, jag håller med.
Ja.
Ja.
Jag håller också med. Men detta är så här, semester är bra. Sen när man bryter ner dem så har vi haft lite olika åsikt. Så att min sammanfattning, om vi ska runda av här.
De här budorden, kan man hitta dem på nätet?
I boken, ja, de finns på där, säkert på deras hemsida.
Ja.
Vadå?
Ja, men det är en sån återpublicering.
Vadå?
De har alltså publicerat budorden i boken och sen har vi återpublicerat dem.
Jaha. Ja, jag fattar inte. Alltså hela avsnittet är från deras bok så jag behöver inte ge källhänvisning. till
nej.
Att...
Nej, det behöver du inte, men man måste få tillstånd väl?
Nej, jag vet ju inte.
Vi kan
klicka jag, jag är väldigt flexibel i min tolkning där.
Ja.
Bra, så att... Jag men, om jag ska sammanfatta, de utgår hela tiden från det matematiskt rationella.
Mm.
Och det kan man argumentera rätt, men jag tycker, jag ifrågasätter, är det verkligen alltid det jag ska fatta beslutet på? Och liksom så här, jag fokuserar ju mycket mer på det beteendemässiga, att vi inte är rationella trots att vi gärna vill liksom tro att vi är det. Och sen tänker jag någonting som jag tycker att de missar helt och hållet, det är ju den här, har du vunnit spelet, sluta spela. Alltså har du vunnit, har du de pengarna du behöver för ditt liv, skit i att ta mer risk liksom.
Mm.
Och att maximera avkastningen och ha liksom en mängd pengar eller överspara varje månad liksom så här, frågan är om det är liksom maxar jag. Här pratar vi om att maxa pengarna, medan jag är så här, jag vill nog maxa livet. Om jag maxar pengarna så kanske jag inte maxar livet.
Nej.
Och jag tror att det är viktigt att komma så nära mitt liv som möjligt, det som är viktigt i mitt liv, snarare än att maximera bankkontot.
Mm.
Men det säger inte att det är fel, det de har liksom sagt. Bra. Jag tänkte att vi är klara typ där.
Med boken, ja.
Vad tänker du? Vad tar du med dig? Var det spännande? Vad är din reflektion?
Jag tar med mig de här 10 budorden, att det var bra.
Ja.
För att hur det än är så gillar vi listor.
Ja. Ja, men bra. Nej, men jag
vad
gillar,
tog du själv med dig?
Nej, men jag tycker jag tog med mig de här hypotesfrågorna. De gillade jag. Jag gillade vissa av de här studierna. Och jag, alltså så här, vi tycker ju samma. Alltså i 99% av alla grejerna så har vi ju samma åsikt. Och gör man de här grejerna som de skriver om, som vi pratar om, alltså ditt framtida jag kommer tacka dig själv.
Mm.
Alltså detta är ju så här best odds. Sen är det liksom som du sa, som jag skulle försöka göra när potato eller potato. Alltså så här, skitsamma om du väljer Länsförsäkringar global för 0,22 eller Lysa för 0,4. Alltså det är inte där slaget står. Slaget står att du har valt något under 0,4. Du gör detta långsiktigt. Du försöker inte tajma marknaden och de andra faktorerna. De är ju mycket, mycket viktigare, tänker jag.
Mm.
Bra. Jag tänkte avrunda med tipsa och tacka vår Rika Tillsammans-community. rikatillsammans.se/medlem eller patreon.com/rikatillsammans. Det är ju där som vi, jag tycker är roligast. Vi har fika tillsammans, det är där vi gör saminvesteringar, det är där vi gör liksom har extra material och undersökningar och sådant. Så att
ja.
Det är liksom en community för dig som vill ha, tycker att detta är spännande, vill ha liksom typ varannan vecka ett extra avsnitt som inte kommer på bloggen, så kan man kolla in där. Och du väljer själv engagemangsnivå, du väljer själv till mig hur mycket du vill betala. Så att det är helt och hållet upp till dig. Och det är mycket det som gör det möjligt att ha de här avsnitten helt reklamfria.
Mm.
Så att, men när jag sagt det reklamfritt, så tänker jag faktiskt att detta är faktiskt en av få böcker man kan unna sig att köpa, ha i bokhyllan, slå upp grejer eller faktiskt till mig ge bort.
Ja.
Det tycker jag är en bra. Snyggt, då tänker jag att vi slutar där. Och så tack för den här veckan och så ses vi nästa vecka.